Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never. Hej och välkomna till avsnitt 131 av Svenska FPL-podden. Vi är inne i september, närmare onsdag den 1 september, och vi är i vårt första landslagsuppehåll. Oavsett vad man tycker om det som fantasyspelare så är vi där och det finns lite tid för reflektion. Vi stängde även ett transferfönster igår tisdag, så att det finns lite att plocka ner därifrån. Agendan för dagens avsnitt är att vi först och främst ska släppa bomben om poddresan som vi hintade lite om förra veckan och släppte till våra patrons för en vecka sedan. Men nu ska även alla ni andra få reda på vart den går och hur man bokar. Vi ska även ta isär våra byggen från Game Week 3 och se lite vart vi står här nu inför Game Week 4. Och i samband med det kanske det inte är helt omöjligt att börja diskutera lite tidiga wildcard-tankar. Vi kommer ha några veckans punkter, bland annat så ska vi avhandla hur man tänker kring sina premiumalternativ här framåt, då det finns en hel del att fundera kring. Vi ska summera transferfönstret, eller det sista som hände på det, och hur det påverkar fantasymässigt, och vi avslutar med era lyssnarfrågor. Men Fredrik, det känns riktigt kul att prata lite poddresa, va?
Ja, det här är vi ju väldigt taggade inför, helt klart.
Ja, och som jag nämnde här i introt så släppte vi våra patrons i förra veckan och det har trillat in en del bokningar redan. Och vi ska väl säga det att det är begränsat antal platser. Men poddresan våren 2020 går till London, så möt våren i London. Det är ett samarbete med oss på Svenska FPL-podden och vår partner Olka Sportresor. Vi drar iväg den 1 april och flyger hem igen den 4 april. Och vi tar sikte på Selhurst Park, kanske Englands coolaste arena. Och matchen vi ska se är Crystal Palace-Arsenal, Fredrik.
Ja, men det är det som gör det så himla skoj, tycker jag. För här, för alla som teamar upp och hänger på här, så finns det liksom tydligt vägval mellan att antingen håller du på Gunners och sållar det till Stefan och får förmodligen liksom slicka i dig ett par baklängesmål där när Saha har lekstuga. Eller så joinar du dig och mig och liksom köper en pärlasalsduk och går all in och blir liksom rödblå för en dag. Jag tror att det kan bli riktigt skoj, och Selhurst Park har ju funnits på bucketlisten väldigt länge.
Ja, hur är det? Du har inte varit på Selhurst Park, eller?
Nej, det blir första gången, så det ser vi verkligen fram emot.
Jag var ju där 98, så att det är ganska många år sedan. Jag såg faktiskt Thomas Brolin i Championship, så det var ju sinnessjukt häftigt. Men ja, det är ju en arena som är erkänt, liksom, ja, erkänd för att ha en av de absolut bästa atmosfärerna i hela England. Och som United-fans, och jag har ju mejlat till till Crystal Palace. Det här är kanske lite sjukt, men jag får försöka få reda på vilken sektion det var som Cantona hoppade upp och sparkade den här Palace-sporten på. Se om man kan skicka in några önskemål till Olka, om man kan bli placerad. Kanske till och med på exakt samma sittplats. Då börjar vi prata bucket list. Det får vi väl se om det går att lösa. Men oavsett så är det ju en sjukt häftig arena. Kan jag intyga som har varit där och ja, bara man hör från övriga som pratar om det, så jag kan bara instämma att det är en extremt häftig arena. I resan då så kör vi såklart skönt liksom inför matchen häng, där vi kör lite Premier League quiz med fina priser i potten på en pub i närheten till arenan, och men gött FPL-snack och allting sånt. Sen så finns ju även möjligheten, eftersom det är i London och det finns så extremt mycket fotboll, så finns det ju såklart möjlighet att köpa till matchbiljetter till andra Premier League-matcher, eller varför inte en Championship-match. Jag kollade den här omgången. Det beror ju såklart på hur matcherna faller in, vilka dagar och tider de spelas. Men omgången, då spelar exempelvis Spurs Newcastle på Spurs nybyggda fina arena. Man kan även gå och se West Ham Everton om tiderna passar in, vilket är en kul fantasy match att se. Eller varför inte gå till Stamford Bridge och se Chelsea Brentford. Gillar man Championship istället, spelar till exempel QPR mot Fulham på Loftus Road i samma omgång. Så det finns mycket roliga matcher, Fredrik.
Ja, men verkligen. Och ja, men som du säger, där finns det ju möjlighet att bygga ihop sin eget paket. Men jag är riktigt taggad på Sellers Park.
Ja, det är jag med. Men jag har svårt att se att det kommer vara den enda matchen jag kommer se i London här. Det kommer ju såklart bli jättemycket FBL-snack med oss i podden. Och även andra inbitna som hänger med på resan. Vi kommer styra upp lite schema för de som vill haka på middagar, på ställen där vi gör reservationer som man sen kan hänga på om man vill, eller så tar man egna turer runt om i London. Men det kommer finnas massa sånt. Och som sagt, bokningen öppnar nu för övriga, förutom Patreons som redan det har öppnat för. Först till kvarn, biljetterna. Det kostar 4990 kronor för dubbelrum eller trippelrum. Och antingen så bokar man ju med för sig och en polare och säger att vi vill bo tillsammans. Eller så säger man bara att man vill paras ihop med någon annan som åker själv. Det finns såklart ett enkelrumstillägg, men det är lite något dyrare. Och jag skulle verkligen rekommendera att om man åker själv, para ihop sig med någon annan. Dels är det billigare, sen är det bara kul att träffa annat folk. Jag vet att du har gjort sådana resor tidigare, Fredrik.
Ja, men precis. Jag var ju i Liverpool här för ett par år sedan och åkte på den här typen av gruppresa. Vi var ju ett gäng på, jag tror det var nästan upp mot 60 personer. Mm. Kände ingen, hade inte träffat dem förut, men som alltid, liksom, det blir ett gott gäng. Härligt häng, och liksom, du hittar alltid liksom, likasinnade. Är du en sån som gillar att liksom, klubba hela natten, då kommer det finnas fler sådana. Vill du sitta på liksom, en inrökt pub och bara dricka Guinness och snacka fantasy? Ja, absolut. Jag ser till att det finns liksom, ytterligare en person där, helt klart.
Jag kan ta klubbandet.
Ja, sköter du klubban så tar jag den där stora Guinnessen på puben.
Ja, det blir nog bra. Vi ska säga det, 4990 kronor som sagt. Och för det så får man då 3 nätters boende inklusive frukost på ett centralt 3-stjärnigt hotell. Du får biljetter på långsidan på Sellers Park, main stand. Sen så är det här uppladdningen, quizen, åka med oss, fina vinnarpriser. Det som man får stå för själv i flyget om, fördelen är ju att det är till London. Vi gjorde det så, vi paketerade det utan flyg för att man själv ska kunna boka från avreseort. Man tar från skåningarna, kanske drar från Kastrup och Göteborg, från Göteborg och Elflandvetter och lite sånt där. Däremot så priserna till London är ingenting. Jag bara kollade snabbt, jag hittade så här tur och retur biljetter från Arlanda med SAS utan massa konstiga mellanlandningar och udda flygplatser för liksom så här 800 spänn. Jag hoppas att Vi kommer iväg ett starkt gäng på 40 pers och tror att vi kommer ha sinnessjukt kul. Så in och kika på det här, snacka med era polare, se och ragga med lite folk om ni inte bara känner för att dra själva. Jag kommer lägga ut länk och mer info om resan då, allt vad det inkluderar och sådana här saker på vår Facebook-sida. Så gå in på Svenska FBL-podden på Facebook så kan ni läsa mer och hitta länk till olika sportresor och bokningssidan helt enkelt. Vi skulle prata lite om våra byggen och för andra veckan i rad så är inte Stefan med oss och han är den som tar mest poäng. Jag vet inte vad man bara undviker för han tycker att det, liksom, det rullar på och han käkar i kapp lite på mig. Stefan tog 72 poäng, du tog 71 poäng så det är ju ganska lika där så käka lite på mig. 67 pinnar blev det för min del men jag ligger fortfarande med högst overall rank. Jag ligger på 43k, Stefan 142k och du på 327k, Fredrik. Det är ganska bra så här, första tre gameweeks för alla tre tycker jag.
Ja men jag är bra med, Stefan ligger bra till och du har fått en kanonstart. Det tycker jag är en ganska bra summering på det. Jag liksom känner ingen stress över att jag tror jag är typ 10 pinnar efter Stefan och 20 efter dig eller någonting.
Det är exakt vad det är faktiskt. Du är 10 bakom Stefan och 20 efter mig, vilket är ingenting. Jag har dessutom dragit mitt chip i form av benchboost. Sen så om det är fördel att ha dragit det än att sitta med det, det återstår väl att se. Men jag tycker det är ganska skönt att ha blivit av med det. Och ni kanske kan sitta och tänka så här, ja men vi har ändå en benchboost där vi kan ta igen de här poängen vi lägger efter.
Ja men lite så, men än så länge är vi med, vi har fått liksom, ja, men bra starter alla tre och det är klart att det ska man inte sticka under stolen med att det är ju gött ändå att känna att man kommer iväg så att man liksom inte hamnar efter på förhand. Men ni som har fått en dålig, en, liksom, ja, men en halvknack i starten då, det är inte kört utan om man bara undviker att liksom vara trigger happy och trycka av massa minus och liksom i onödan utan ta det lugnt, sitt lugnt i båten. Jobba renträget in så kommer du kunna förbättra din overall-rank väldigt, väldigt mycket. Liksom.
Ja, verkligen. Och man ser ju hur tajt det är. Som sagt, skiljer 20 poäng dig och mig emellan. Och jag är på 43 000 plats och du är på 327 000. Så att, ja, man triggar, det är samma när man kommer längre ner och ligger på plats 1 miljon eller plats 2 miljoner eller 3 miljoner. Det är ganska lite som skiljer för att man ska göra ett ganska rejält ryck där. Så att det är ingen idé att på något sätt ge upp. Det har gått 3 gameweeks. Inför den gameweek 3 så använde jag båda mina fria byten. Jag kunde inte låta bli att ta bort Barnes trots att de mötte Norwich. Nu fick han starten men det känns okej eftersom att det inte blev någon poäng. Jag tog ut Barnes och Tony för att jag ville så gärna få in Calvert-Lewin. Vilket resulterade i bra med poäng. Sen tog jag in en Bill Gilmore från Norwich egentligen bara för en spelande bänkspelare. Och så fick jag lite mer pengar på banken för att kunna använda mig av här framåt. Däremot så är det lite jobbigt, jag pratade om det i förra podden att jag vill ju så gärna sitta med två fria byten här vid ett landslagsuppehåll då det är ganska mycket osäkerhet, men det är vad det är. Jag är nöjd att ha fått in Calvert-Lewin även om han är lite så små osäker nu med dels hans gamla tåskada som han har gått och dragit med, men sen drog han väl även på sig någon form av sträckning i låret tror jag. Så lite osäker. Men det är ett landslagsuppehåll, jag tror att man liksom bara ska ta det lugnt. Han kommer säkert kunna komma tillbaka. Även Wilson då drar ju såklart på sig en sträckning i låret han också. Jag sitter med båda. Nej, det är ju inte jätteoväntat. Jag tror det ska mycket till om båda ska vara borta här till Gameweek 4. Och sen så, det är ju så, man har ju ett wildcard. Och jag har inte stängt dörren för att dra det. Däremot tänker jag intryck av det redan nu. Vi ska ju prata lite om tidiga wildcard-tankar inom kort. Men jag avvaktar landslagsuppehållet här, ser, får lite mer information, kött på benet. Såklart sitter jag redan nu och pillar lite, ser vad kan man få ihop för VC-lag och sådär. Men så ser det ut för mig. Hur tänker du, Fredrik?
Ja, men jag satt ju lugnt i båten inför Game Week 3 och sparade bytet, så sitter jag med två fria nu och står egentligen i ett riktigt rejält vägskäl där jag kan, men alltifrån göra ett sidledsbyte på Danny Ings till spela lite mer aggressivt och göra dubbelbytet Ings, kanske välja att plocka in någon av premiumanfallarna, Lukaku, Kane eller Ronaldo, och kanske då eventuellt plocka bort Bruno. Alternativet, ta ett fattigmans wildcard, ta minus 4 och göra en trippelrokad och plocka in exempelvis både Lukaku och Calvert-Lewin, och göra Bruno till en Moussa Sissoko, säger vi. För att stuva om strukturen och gå in på tre anfallare och då ha Lukaku, Calvert-Lewin, Antonio i anfallet. Men det är en minus 4 och det är väldigt aggressivt spelat. Ni till de olika vägvalen står jag inför.
Jag tänkte ändå nämna lite om wildcards, eftersom jag vet att det är många, vissa har redan tryckt av det, andra sitter och velar lite och andra har liksom helt sagt att jag ska inte dra något wildcard i alla fall. Det finns ju liksom inga riktiga rätt eller fel kopplat till att dra wildcards. Min tanke är att vi nästa vecka kanske pratar ännu mer wildcards, så vi har lite mer info vad som händer med landslagsspelarna och hur allting ser ut. Men redan nu är det ju vissa som vill dra ett ganska tidigt wildcard här på landslagsuppehållet för att hänga med lite i prisförändringarna som sker. Och jag har listat några tankar som jag brukar fundera kring när jag ska dra ett wildcard. Så får vi se, du kan komma med lite synpunkter om du håller med eller om du tycker jag ut och cyklar på någon punkt eller om det är något du vill lägga till. Hur låter det?
Ja, vi kör på.
Först brukar jag säga så här att för att dra ett wildcard, då tycker inte jag att det behöver vara så att man har fått en fullständig katastrofstart. Jag sa ju det, jag ligger på plats 43 000 i världen, vilket jag tror aldrig jag har inlett så här bra. Jag har avslutat väldigt starkt tidigare och kommit på bra positioner, men så här bra har det aldrig inletts. Men ändå utesluter inte jag ett wildcard, utan det behöver inte vara en katastrofstart man har fått. Det behöver heller inte vara ett katastrofläge man sitter i och tycker att hela laget är ett stort problem. Sen är det liksom en eller två spelare man vill byta. Absolut, då kanske det inte är wildcard-läge. Men det behöver, alltså om det är en aktiv manager och håller på med ditt lag hela tiden, det ska mycket till om det ska vara i det här riktiga superkatastrofläget. Det ska ju vara om det kommer liksom skador till höger och vänster på alla dina spelare samtidigt. Men det är ganska liten risk. Om du sköter om ditt lag, använder dina byten, så kommer du förmodligen inte sitta i ett riktigt, riktigt katastrofläge då du behöver ha sparat ditt wildcard till. Så jag tycker inte, jag vet inte om du håller med mig Fredrik, att det behöver vara just den här katastrofen för att wildcardet ska dras.
Nej, och det är väl en sån här vanlig missuppfattning kanske framförallt bland nya managers, att liksom wildcardet är till för att rädda dig ur en, som du säger, en riktig skitposition. Att jag ser det som att det lika gärna kan vara att du ligger på motorvägen i femmans växel och så har du möjlighet att lägga i sexan och trycka lite extra på gasen. Det kan minst liksom lika gärna vara det läget. Och ja, det kan vara att du vill ändra om strukturen i bygget lite, förflytta en premium. Och du kanske inte sitter, alltså har man inte två fria byten och du behöver göra tre för att byta strukturerna, det är liksom minus 8 och det är man inte jättesugen på att bara trycka av.
Nej, och då kanske man även kan rätta till lite sådana här små saker som inte är något akut men ändå som skulle må bra av att rättas till.
Ja, men verkligen så.
Något målvaktsbyte kanske, det ja, skulle precis kunna vara, alltså sådana här, alltså nice to do, men kanske inte sånt som måste göras.
Nej, men jag har ju sånt, jag sitter med två rödflaggor i laget, Foster och Obafemi. Och de sitter ju på bänken och spelar, så det är ju liksom inga byten jag offrar på det. Men det är klart att skulle jag göra ett wildcard, ja då skulle jag ju förmodligen plocka in en annan 4,0 reservkeeper och en annan 4,5 om jag inte gick över på tre med anfallet. Men jag skulle ju definitivt ha se till att ha spelande utespelare på bänken.
Ja, nästa punkt som jag är, det är kanske lite motsägelsefullt, men det är, och det är det jag kommer till, det finns liksom inga riktiga rätt eller fel, men det är bara tankar jag har. Men den tanken är så här, hur många verkliga problem har jag? Kolla inte på hur många byten du skulle göra om du drar ett wildcard och försöker avgöra därifrån, utan vilka är de stora problemen? Är det att du ska få in Ronaldo nu och växla om liksom hela ditt upplägg? Eller är det så att ja, men du liksom, Luke Shaw skulle jag i och för sig kunna ta ut, och så kan jag ta in kanske en Semedo från Wolves som har bra schema. Men Shaw är egentligen inget problem, han har bra spelschema fortfarande och sådana saker. Så att kolla liksom, vad är det verkliga problemet du har, och sen så i det här wildcard, vilka är det som du tar ut? Är det spelare som, ja men det är ungefär 50-50 på om de kommer ta lika mycket poäng som de som du tar in, liksom, och hur många spelare är det som verkligen gör att du bygger om laget och gör någonting av det här wildcardet. Så det är liksom lite motsatsen till att man inte behöver göra det för att det är ett katastrofläge. Samtidigt, om du inte har liksom större problem eller liksom ser en större möjlighet, kanske man ska säga, så då kanske det inte är läge. Det är ju alltid en styrka om man kan ha kvar sitt wildcard och dra det senare under säsongen ändå.
Jo, men så är det ju. Det är väl huvudregeln. Slösa inte bort det liksom, så att du sitter 2-3 veckor senare och känner att jag var lite för rastlös, jag bara tryckte av det. Det är dumt liksom, så man ska ju ändå använda det klokt, så att säga.
Sen så en sak som jag liksom har med mig själv nu när jag sitter och tänker och drar ett så här tidigt wildcard. Det är den stora nackdelen med att dra det i Game Week 3. Det är liksom den frågan man måste ställa. Har jag verkligen sett tillräckligt nu? Kan jag redan nu liksom ha fått så mycket information om vilka lag det är som ser bra ut? Vart jag vill kliva på de här 3 Game Weeksen? Dessutom är det flera lag som har fått nyförvärv som kanske ska börja spela in. Vi vet inte exakt hur det kommer fungera. Ett lag som jag tror att många som drar wildcards liksom kommer fokusera på, ett lag som Wolves till exempel, som har haft en tuff inledning sett poängmässigt. De har väl inte gjort ett enda mål, tror jag. Men de har skapat ganska mycket och nu kommer ett jättefint spelschema och folk som kollar liksom på att trippla upp på dem. Alltså, det kanske är helt rätt, men det kan också slå helt fel ut. Så att det är det jag verkligen sitter och grämmer över. Om jag liksom, ska jag dra det här wildcardet? Ja, hur tänker jag då? Ska jag liksom satsa all in på de här lagen som jag ändå tror kommer ticka igång? Men jag har inte jättemycket underbyggt egentligen, förutom att jag har sett att de har ett bra spelschema nu. Och drar man det lite senare så kommer vi ha mer på fötterna när man gör sina val. En annan fråga är till exempel målvaktsfrågan. Jag sitter ju med Sanchez i Brighton nu. Men är det den bästa 4,5 målvakten? Eller är det ens vettigt att ha 4,5 målvakt? Eller ska jag uppgradera till en 5,0 eller till och med 5,5? Alltså, de här frågorna, har vi tillräckligt med info? Jag vet inte. Kanske har vi det, men vi kommer att få mer info om man väntar någon vecka till. Det är så jag resonerar i alla fall.
Ja, det är väl ingen tillfällighet att vi hade kikat mot Game 7-8 från början att dra första wildcardet, för då har man också hunnit få lite mer info. Vi har en del lag som har haft tuffa inledningar kontra en del lag som har haft väldigt lätta inledningar, och det kan vara ganska nyttigt att få se liksom alla lag möta både bra och dåligt motstånd, för då får man en lite bättre bild av liksom, läcker det bak. Som det är just nu så kan man liksom tro att Brentford kommer hålla nollan i varenda match, och det kommer ju inte vara så.
Nej, det är mycket att tänka på. Det jag slutligen skulle vilja säga är bara att man måste inte bestämma sig nu. Jag pratade om det att jag kanske kommer dra ett wildcard. Det får vi se. Men det beror på lite olika faktorer. Och de faktorerna kommer inte jag ha svar på förrän kanske ganska nära deadline. Och visst, då hänger man inte med i de här prisförändringarna som kan komma att ske och förmodligen kommer att ske. Däremot så får man ju bättre, alltså då har man möjligheten att dra sig ur wildcardet, vilket man inte har om man trycker av det nu. Och sen så märker man att jag hade nog kunnat klara mig med att spara det. För helst av allt vill jag såklart spara det och ha ett starkt bygge inför Game Week 4 och framåt här. Och det kanske kommer lösa sig utan ett wildcard för mig. Däremot, om man nu går i de tankarna som jag har, att men eventuellt kommer jag dra ett wildcard, då är det ganska smart att börja förbereda planer nu. För om det är så att man drar ett sent wildcard inför för deadline, Det kan vara att det kommer information från presskonferenser eller sådana här saker som gör att, åh jävlar, säg att Wilson och Calvert-Lewin kommer missa Game Week 4 på grund av skador. Kanske till och med att man får besked att de kommer missa mer än Game Week 4, utan det är ännu större setbacks. Kanske någon spelare som vi får reda på har dragit på sig någon covid-symptom eller så på landslagsuppehåll eller vad det än må vara, och helt plötsligt allt ställs på ändan med väldigt kort inför för deadline. Att då ha i alla fall lite wildcard-tankar i huvudet och fipplat lite utan att trycka av bytena, i alla fall kollat lite, det är väl de rekommendationer jag kan ge. Men man behöver inte trycka av ett wildcard supertidigt bara för att det är ett landslagsuppehåll.
Ja, det funkar ju fint att sitta och köra lite på transfers utan att trycka av dem och screenshotta på telefonen och sen ha en liksom en ikon när du trycker på bilder och så finns det bara en lång radda med olika screenshots. Det var fler än jag som har det så i telefonen.
Ja, det känner vi igen. Vi kommer som sagt att prata med wildcard-tankar och kanske gå in mer på vilka spelare vi kikar mot i nästa avsnitt då vi kommer närmare Game Week 4 och vet lite mer. Men innan vi går vidare till veckans punkter och sånt så ska vi prata lite om våra partners och tacka dem. Olka Sportresor, Unisportstore.se, Glenn Sports Bar och som vi nämnde förra veckan även numera även Nakata.se som ser till att vi har fina priser i poddligan. Vi ska även säga det att det gäller fortfarande hos Nakata.se, 15% på ett helt köp. Använd koden FPL15. Köp lite snygga t-shirtar eller posters eller vad det är ni vill ha. Jag rekommenderar verkligen t-shirtarna. Riktigt skön passform och snygga motiv oavsett lagtillhörighet och vad man gillar. Så spana in nakata.se. FPL15 är koden. Vi har även ett samarbete med Allente om bra erbjudanden på Viaplay så man kan se alla Premier League-matcherna. Det är ju nytt för i år att man kan verkligen se, eller det var ju så för länge sedan, men sen ett tag så tog de bort det och att man liksom hoppas att mitt lag spelar, och vi som följer topplagarna hade ju liksom ofta turen att vår match gick att se, men om du följer lag som helt längre ner i serien eller som prioriteras bort av olika anledningar så var det lite svårare. Det kan ju även bara vara ett lag som man vill kolla på av fantasyintresse som kanske inte är ett av topplagen. Så nu går det att se det och vi har ett kanonerbjudande på just Viaplay och så. Så gå in på vår Facebook-sida så hittar ni hur man tar del av det där. Fredrik, innan vi går in på veckans punkter så tycker jag även att vi ska flagga upp vår Patreon.
Ja, men det ska vi ju såklart göra och det är långt ifrån för sent, utan det finns mer plats i både våran messenger-tråd. Vi har skapat info i en hemlig Facebook-grupp för alla våra patrons där vi har samlat liksom all basic info, för det är bra tugg i tråden, så att när vi har pytsat ut lite så här info då har den liksom försvunnit ganska snabbt i diskussioner om ta in Ronaldo eller inte. Och, ja, men det är riktigt skönt, bra ton, skoj, och det ska ju sägas, det är inte bara du och jag och Stefan som svarar på frågor, utan det är mer av ett mini-community som vi verkligen gärna plockar in fler patrons i. Och du går in på patreon.com/svenskafpl. Där väljer du mellan tre olika nivåer. Du kan stötta oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Och väljer du då någon av de två högre, 25 eller 35, då får man tillgång till den här messenger-tråden. Och då får man se till att kontakta oss och se till att lägga till dig i den tråden. Det är riktigt schysst. Så att det är jättestort tack till er som är patrons.
Ja, vi har ju även en liga för våra patrons med pris från nakata.se som man får tillgång till. Man har även förtur att boka det här FBL-eventet med Glenn. Det har inte släppts än, men när det väl släpps så kommer våra patrons ha förtur dit. Det blev fullbokat förra året, så man kommer ha lite förtur till när det kommer grejer. Det finns möjlighet nu att gå med innan, vad sa vi nu, Game Week 7 eller Game Week 8?
Game Week 8, det är samma deadline som det är för den här utlottningen av Unisportstore.se presentkortet på 1000 kronor.
Ja.
Och där får du ju lotter utifrån vilken nivå du går med på Patreon, som en, två eller tre lotter. Så att den ska vi se till att göra, dra en Facebook Live, så ska vi dra det där live, tänker vi. Och ska någon glad jäkel få 1000 spänn på Unisportstore.se, det tackar man ju inte nej till.
Nej, det är grymt. Yes, vi ska gå in i ännu mer FBL-snack och gå in till veckans punkter. Och jag tänkte börja med något som en punkt som jag tror kanske blir ganska stor, men som jag tror de flesta behöver fundera kring om man inte redan har det. Men jag tror att de flesta av våra lyssnare redan har funderat på det, och det är just den här premiumstrategin. Hur många ska man ha? Vilka ska man gå på? Hur ska jag tänka över säsong? Jag tror vi ändå kan landa i att det rör sig om två eller tre premiumspelare. Jag har sett någon som har försökt trycka in fyra, men alltså jag har problem att få in tre. Och ofta så blir det att, ja, men ska du ha in tre, då får man skippa Trent. Jag räknar inte in Trent som en premiumspelare, även fast han är en väldigt tydlig premiumförsvarare. Men vi har 10 spelare just nu som har värde över 10,0. Bruno Fernandes, Ronaldo, Salah, Son, Kane, De Bruyne, Lukaku, Jamie Vardy, Raheem Sterling och Sadio Mané. Det är de 10 spelare som liksom är över 10,0. Och, jag kan inte se hur jag kan få upp ett vettigt bygge med tre stycken. Då behöver jag skippa Trent, vilket jag verkligen inte vill göra. Utan det blir nog två som jag kikar mot. Fredrik, har du hållit på och fingrat någonting med tre stycken? Är i så fall Trent med i det bygget? Eller ja, hur tänker du?
Nej, men alltså tre för mig, det är klart att jag har suttit och speciellt nu med två fria byten och liksom ändå överväger en minus fyra och ett fattigmans wildcard. Men nej, tre är inget alternativ, om jag ska vara helt ärlig. Det finns alldeles för mycket bra tillgångar i mid-price-segmentet. Alltså om jag ska vara helt ärlig, är nästan närmare en premium än tre. Nu kommer jag inte gå på en, utan det kommer ju såklart att vara två. Men det som framförallt, det finns framförallt två saker som gör att tre premiums i princip inte är aktuellt för min del. Det är dels alla bra alternativ i mid-price-segmentet, och sen är det också kaptensgrej. Du kan bara kaptena en spelare per vecka, och då är min tanke i alla fall att hitta två premium som roterar ganska bra i kaptensvalet.
Det är en sak jag tänkte komma till. Just att kolla liksom på kaptensönskemål. Och börjar man kika på det, då har det blivit ganska mycket snack på Twitter om att det är många som funderar på att, ja, men det kanske är det man kommer behöva göra den här säsongen. Att man behöver lägga en hel del byten på att byta premiumspelare över säsong, lite sett till vad de har för spelschema. Och det är någonting som jag har kikat på ganska mycket och förmodligen kommer att satsa på här till en början. Det som man ska säga där, det är att det finns en del saker att tänka på. För det första så är man kommer offra byten. Byten är väldigt värdefulla. Och gör man det på de här premiumspelarna, då behöver man ha ett lag där man kan känna sig ganska trygg med övriga spelare för att undvika minus. Och när jag menar med trygg, då kanske det är de här talismanerna i sina klubbar som spelar vecka efter vecka. Gärna att de kanske inte ens spelar i Europa, inte så skadebenägna och sådana saker. Dessutom så bör man då hitta de här billiga bänkspelarna som ändå får speltid. Det tror jag kommer vara direkt avgörande för att få till de här byggena. Men just de här sätten för get-spelarna, det är för mig A och O. Fredrik, har du funderat någonting kring det här, eller har du resonerat något annorlunda än att kolla på att ja, men byta premiumspelare lite efter spelschema?
Ja, men jag är inte jätteinne på den linjen så mycket, utan jag tror att jag kommer försöka hålla mig mer till mina val, förutsatt att det inte liksom barkar åt fel håll. Och det har egentligen mest med att göra att jag vill kunna spela lite mer aggressivt i mid-price-segmentet. För jag tror att där kommer man ha större anledning att behöva byta. Så du kommer få en Harvey Barnes som under säsongen kanske inte just han då, men den typen av spelare som kommer in i en jävla streak, typ Gündogan förra säsongen eller så här. Och då vill jag kunna använda byten till att hoppa på det. Svårt att se streaks med Bruno, Salah och Lukaku. De kommer ju leverera i förmodligen ganska jämnt på ett annat sätt. Men kan du hitta streaksen på en Rafinha eller på en Mason Greenwood så här i början. Eller en Ben Rama, så är det ganska mycket värt. Så det, min tanke just nu är att foka byterna på mid-price-segmentet. Och försöka sätta, ja, men liksom, välja en väg på premiums och försöka hålla den så gott det går.
Mm. Ja, då tänker vi lite olika där, och anledningen är ju för att det är så mycket värde att ha rätt kapten, som jag tänker att det är så. Sen finns det nackdelar, det är, man kan tappa en del värde på spelare genom att göra så här snarare än att sitta med dem under en längre tid. Och som jag var inne på, att man behöver offra byten på premiumsegment spelare och då lite svårare att sköta övriga laget utan att ta minuspoäng. Men det är vad jag lutar åt, och det är liksom det här kaptensvärdet. Jag tycker, om man kollar på de här premiumspelarna som jag räknar upp, de här 10 stycken, tycker jag är ganska tydligt att för min del är det inte aktuellt att ha Lukaku och Ronaldo som mina två premium. Jag vill ha en mittfältare och en forward, alternativt två mittfältare. Jag lutar ändå att ta en premium forward, och då så står det ju liksom, du har Harry Kane, du har en Lukaku, du har en Ronaldo. Sen så visst, Jamie Vardy också där, han är däremot lite billigare än de andra och kanske inte så trolig att han kommer vara inne jätteofta för mig. Då är det ganska lätt att byta dem emellan. Och på mittfältet då har vi liksom, vi har Salah, vi har Bruno, vi har en Kevin De Bruyne som ofta glöms bort faktiskt när man pratar det här. Vi har en Son. Sen så på liksom, visst, vi har en Mané och en Sterling, men just nu känns de i alla fall inte speciellt aktuella om jag tänker för mig. Kollar jag liksom kaptens bindeläge nu. Ja, det finns väldigt mycket osäkerhet kring Bruno för många nu när Ronaldo har kommit in. Jag kan förstå tanken. Vi kommer att prata mer Bruno och Ronaldos inverkan när vi kommer till transferfönstret. Men det påverkas ju såklart. Men United har ju ett fint spelschema, och vi har väl tjatat hål i huvudet på alla lyssnare om när Chelseas spelschema vänder efter Game Week 6. Och då är ju Lukaku ett jättebra alternativ. Däremot så, jag ser inte riktigt varför man ska gå på Lukaku före en Cristiano Ronaldo som det är just nu från Game Week 4 redan. Oavsett om man drar ett wildcard eller inte, utan tar man in Ronaldo, då har man en väldigt enkel väg till Lukaku. När, det är passande nog, så vänder ju spelschemat ganska liksom optimalt. Både Uniteds blir tuffare och Chelseas blir enklare. Det jag däremot ser är att Salah ska absolut ingenstans i mitt lag. Kollar jag kaptens val så tycker jag han är ett fint val nu här. Ja, men både Game Week 4, här är Game Week 5, Game Week 6, Game Week 8 om jag tittar liksom här framåt. Jag ser heller inte liksom mig själv sätta kaptensbindeln på Lukaku innan Game Week 7. Det finns de som är jättesugna på att dra den i Game Week 4 mot ett Aston Villa där Martinez inte kommer stå i mål och sådär. Men jag gillar Salahs match mot Leeds mer. Jag gillar Ronaldos match hemma på Old Trafford mot Newcastle mer. Och men utifrån det ser jag liksom inte värde till att ta in Lukaku redan nu.
Spännande, för jag är nog lite mer... Jag håller med dig om att det finns en anledning till varför dels Ronaldo är dyrare och Newcastle hemma är ju en bra match. Men alltså, jag är ändå lite småsugen på en Lukaku redan nu. Jag tycker att han, man ska inte dra allt för stora växlar av liksom en man mindre borta mot Liverpool. Den liksom otacksamma uppgiften borträknad, så tycker jag ändå att han ser farlig ut. Så att, jag har inte räknat bort Lukaku för min del nu när jag ska agera inför Game Week 4.
Nej, de har ju väldigt kort med tid från när han kommer tillbaka från Belgiens landslag tills de ska möta Aston Villa. Det är någonting jag bär med mig in där. Dessutom så är det Spurs borta. Spurs gillar ju att möta, vi såg mot City, de här andra topplagen hemma. Och där de liksom får alla möjliga ytor att kontra på. Och sen så är det City hemma för Chelsea i Game Week 6. Det är ju de tre matcherna. Hur resonerar du där? Tror du att chanserna på att Lukaku tar mer poängen än Cristiano Ronaldo i hans kommande tre, vilket är Newcastle hemma, West Ham borta, Aston Villa hemma? Eller är det bara att du vill ha han så jag kan lika gärna ta in honom nu?
Nej, men alltså, jag är inte så säker. Alltså, det finns ju oklarheter och det ska igång med Champions League-spel och sådär. Så det finns ju oklarheter för hur mycket Lukaku kommer att starta, men jag skulle säga att det är väl inte helt givet att Ronaldo bara kliver rakt in heller. Det vore ju inte helt otänkbart att han ändå får börja bänken första matchen. Jag vet inte hur många träningar han kommer in och göra med laget. Nu är det ju så att är det någon spelare du kan skicka rakt in i en elva så är det väl han. Men Cavani åkte väl inte iväg här nu. Martial, Greenwood har gjort det bra. Jag tror inte att Ole Gunnar känner sig liksom hårt pressad att bara liksom kasta in Ronaldo från start. Så att, ja, jag vet inte. Jag får se. Och sen, det är absolut, Newcastle hemma är ju en fin match, men sen är jag inte så jätte exalterad. West Ham borta, ja. Villa hemma, Everton hemma. Och sen är det dags för wildcard. Det är klart att det är United och det är liksom det är Ronaldo, men för mig är det inget liksom easy choice, så utan det står och väger lite.
Jag är inte imponerad av West Hams försvar egentligen. Vi har ju pratat mycket om Cresswell och så fall, men det är ju för deras offensiva spel skulle jag snarare säga. Vi såg det i Game Week 1 mot Newcastle där det liksom bara var vidöppet åt båda håll. Aston Villa samma där. Jag tycker att deras defensiv har verkligen inte imponerat. Och Newcastle, jag tycker att det är tre riktigt, riktigt bra matcher. Kopplat till Ronaldo, om han kommer kliva rakt in, men jag kan inte se att han inte ska göra hemma på Old Trafford. Det är liksom, han har haft en ordentlig försäsong, han har spelat med Juventus. Det finns inte jättemycket alltså, att vänta med tycker jag. Jag var ju på plats som sagt på Old Trafford i Game Week 1 i förra hemmamatchen mot Leeds. Och alltså, Old Trafford bubblade och alltså, jag skulle göra vad som helst för att vara på plats här mot Newcastle. Jag tror att det kommer sjunga som Ronaldo, det kommer vara sån stämning. Allt är liksom uppgjort för att han bara ska gå in och... jag vet inte vad han kommer ifrån med för poäng i den omgången här. Så att jag har så svårt att inte kliva på Ronaldo.
Ronaldo-tåget.
Ja, alltså. Sen du pratar Cavani, han åker inte iväg med landslaget. Jag vet inte, det är klart att det är en fördel att han inte drar iväg till Sydamerika och kommer tillbaka väldigt, väldigt sent. Samtidigt så Cavani har inte... Han har varit borta länge, har inte fått någon riktig matchträning. Absolut är han tillbaka kvar nu. Men det blir inte matchträning, jag ska träna med laget. Medan Ronaldo är iväg med Portugal nu, startar ikväll tillsammans med Bruno. Spelar ju VM-kval. Jag tror han går rätt in. Att Ronaldo får 90 hemma mot Newcastle på det bubblande Old Trafford.
Det är klart att det lockar. Och du har en poäng i att i och med att Ronaldo är dyrare än Lukaku så är ju switchen från Ronaldo till Lukaku betydligt lättare att göra än tvärtom.
Ja, och jag ser också det. Du vet, han så säger att han nu får den här starten. Dels så tror jag att tar man in den nu så kan man säkert få en värdeökning på honom redan innan Game Week 4. Och sen så smäller han in någon två kassar mot Newcastle så fortsätter han bara upp också. Och sen kan man kliva på Lukaku och till och med tjäna lite pengar. För jag tror inte Lukaku kommer stiga på samma sätt som Ronaldo kommer göra innan liksom Chelsea spelschema vänder riktigt.
Nej, och sen är det kluriga. Det är säkert fler än jag som sitter liksom i båten. Ja, du också med Salah och Bruno. Och så tänker man att men man vill växla över till en anfallare. Men det är klart att då är det Bruno man växlar ut. Och plockar man inte in Ronaldo, då sitter man utan premiumspelare från United. Så att, det finns många... avvägningar här att göra. Och det är det här som är kul. Jag kan inte dra mig till minnes att jag har haft så här många högintressanta premiumspelare.
Nej.
På länge. Inte vad jag kan minnas i fantasyhistorien. Liksom.
En sista grej jag vill nämna. Jag tycker Lukaku är ett superbra alternativ. Jag är riktigt, riktigt, riktigt sugen på Lukaku. Och ska mycket till för jag inte ska plocka innan från Game Week 7. Då Chelseas spelschema ser så bra ut. Oavsett om det blir ett wildcard då eller om jag har dragit innan. Så har jag dragit innan kommer jag ha Ronaldo, så det är en enkel väg dit. Så ja, vi får se vad som händer. Men det jag kollade på, som sagt, kaptens önskemål kommer vara det viktigaste för mig. Och där skulle jag verkligen vilja lyfta kaptensvärdet på mittfältet. Och därför pratar jag till exempel om att ha kvar en premium mittfältare. Inte nog med att det finns spelare som Calvert-Lewin och Antonio Wilson som producerar hur bra som helst på anfallet, som inte kostar över 10,0. Det är även kopplat till hur fint det är att kunna få de här poängen för nollan. Och, jag tycker ett tydligt exempel var väl den här gameweeken. Med många satt kaptensbindeln på Antonio, vilket föll ut hur bra som helst. Han gjorde 1+1 mot Crystal Palace och plockade upp 11 poäng. Samtidigt, gå till en Mohamed Salah. Vad gör han? Han gör ett mål på en straff. Han är straffskytt. Han tar 10 poäng. Det är en poäng mindre än Antonio. Men han gör bara liksom en attacking return. Han får heller ingen nolla i det här fallet. Men han är straffskytt. Jag tror ju inte att Antonio är det fortsatt. Osäker på Lukakos status. Han tog dem i Inter. Men är Jorginho på plan? Kommer han ta dem då? Jag vet inte. Ronaldo känner mig väldigt trygg med att han kommer bara plocka dem från Bruno, oavsett vad man tycker om det. Jag gillar att sätta kaptensbindeln på mittfältare. Nu nämnde jag Salah-exemplet. Kan lika gärna gå till en sån som också gör ett mål, egentligen vad jag tycker är ett skitmål på här i Game Week 3. Och kommer väl också iväg med 10 poäng, tror jag. Jag gillar att sätta kaptensbindeln på en mittfältare. Så jag skulle inte gå på den här dubbla premiumanfallarfällan, som jag skulle vilja kalla det för.
Nej, men såklart, och det finns ju någonting med att ändå hålla en struktur i bygget med har du två premiums, en i varje del, för att kunna plocka mid-price tillgångar från båda hyllorna, så att säga.
Ja, jag kommer kolla spelschema. Du verkar vara inne på att mer kika på vilka du vill ha över en längre tid. Sen såklart förstår jag att det inte är liksom hugget i sten, men du ska inte hålla på att byta vecka efter bra kaptensalternativ. Jag förstår tanken. Man brukar prata om de här spelarna och de här lagen som är ganska så här fixture proof och de kan leverera mot vilket motstånd som helst. Samtidigt, om man börjar syna det, så kan du kolla alla de här spelarna har högre poäng när de möter sämre lag än vad de har i toppmötena. Så att visst, fixture proof, men taket är betydligt troligare att nås mot de här sämre lagen och ett bra spelschema. Nu har vi pratat väldigt mycket om den här första punkten, och alltså, jag tror att det här kommer vara någonting som följer med oss över hela säsongen. Men Fredrik, för att ha råd med de här premiumspelarna behöver man ju kolla på lite billigare spelare och kanske lite så här oväntade differentials, va?
Ja, men precis. Och om jag satt ut den här punkten oväntade differentials, så funderar jag lite på hur ska jag angripa det. För att först hade jag tänkt prata lite om vilka spelare som har överraskat in i säsongen. Jag tänker typ en Benrahma eller ja, den typen av spelare som ändå har liksom tagit väldigt mycket poäng och som nu är ganska högt ägda. Men jag valde ändå att gå på differentials i ordets rätta bemärkelse och har liksom plockat ut en lista med 6 spelare med en TSB, en ägarandel, alltså på under 5%. Som jag tänkte nämna lite kort, så får du väl skjuta in om du har några andra tankar kring dem än jag. Och det är både liksom, det är både jaga och stay away. Alternativ. Så jag tänkte börja med en Pontus Jansson i Brentford. Det är inte bara svensk kopplingen där. Det är ju ändå intressant att han är ju den försvarare som har tagit näst mest poäng här tre första gameweeksen. 4,5 miljoner, 4,1% TSB. Och liksom, jag förstår ju att det är många svenskar som tycker att fan vad skoj Ponne liksom. Han är en skön karaktär, nu tar han poäng. Där vill jag någonstans mana till lite lugn och säga att ja, det är kul med Ponne i Premier League, men har ni sett vilket spelschema som kommer nu efter Game Week 4? För ja, de har Brighton hemma och det är en bra match, men sen ser det lite mörkare ut. Så att jag känner att jag avvaktar med Brentfords defensiv. Jag tror att den kommer att luckras upp allt eftersom. Jag vet inte vad du har för input på det.
Jag, när du börjar prata Pontus Jansson så här, säg inte att jag ska rekommendera honom nu, då måste jag fullständigt skjuta ner det här. Jag backar dig helt ut och jag kan väl tillägga, jag tycker att det finns supermånga bra alternativ i den prisklassen runt om honom som jag håller betydligt högre chans på att ta mycket poäng och gå om honom i den här poängen, i fantasypoängen här på ganska kort tid förmodligen.
Mm. I övrigt då, kliver vi upp på mittfältet, så är det ju omöjligt att inte nämna en Demarra Gray i Everton. Gått upp till 5,6 från 5,5 miljoner. Fortfarande bara en TSB på 4,8% tror jag att han låg på. Har spelat så här 82, 82, 80 de tre första. Och på hans position så behöver ju inte det. Visst, du missar de här sista 10 då liksom i snittet här nu då, och vad det gäller chans och få utdelning, av andra sidan så är det ju också att du kan komma iväg med en nolla som eventuellt spricker i slutet. Så att Demarra Gray tycker jag är lite underprisad. Och här är det någon som jag håller ögonen på. Det enda jobbiga här är att jag tycker att prisklassen är lite svår. Det är lätt liksom att man vill ha en 4-5, typ en Bill Gilmore eller en Sissoko eller någon. Alternativt att du vill kliva upp på Benrahma, Rafinha liksom nivån. Så för mig hamnar den lite mitt emellan, men jag tycker ändå att det finns ett värde här, och han har ju sett riktigt liksom, alltså det de kallar för the eye test, alltså man bortser från expected goals och expected assists, så här, bara se honom i matchen, så ja, ser han Everton match har jag gärna Demarra Gray i mitt bygge. Vad säger du om honom?
Mm. Ja, det är ju den där prisklassen som du är inne på. Jag sitter ju själv med en Mbeumo i Brentford, som vi precis var inne på, med Brentfords spelschema. Det är också en differential på 1,1%. Det har ju inte fallit väl ut här i poängen. Men ja, alltså det, ja, Gray absolut. Jag kan förstå att man går på honom. Tycker jag, men man ska nämna hans lagkamrat i Doucouré, som är prisad samma, eller han har inte stigit i värde tror jag, så han är väl 0,1 billigare och ägs av ännu färre. Jag har inte bestämt mig, och det här är den här till exempel att dra wildcardet nu eller få lite mer info över tid. Doucouré känns som en mer, han används ju som en supertydlig box-to-box mittfältare den här säsongen, medan han förra säsongen av Ancelotti användes mycket, mycket djupare ner i banan. Men nu fyller han på bra framåt. Vi som har spelat fantasy några säsonger vet hur fin han var i Watford. Han ser ut och har fått den rollen mer att fylla på in i mittfält. Och han kommer ju liksom, är svår att stoppa när han kommer med full fart från lite längre bak i banan. Jag gillar verkligen Doucouré, och jag är inte säker vem som är bäst att gå på i Gray och Doucouré. Jag tror att Grays plats kanske kan vara lite mer osäker, om det är så att han är inne i ett stim nu, men hur länge håller det? Kan han då tappa sin plats? Doucouré tror jag är stengjuten där centralt. Jag tycker det är svårt att välja vem jag ska gå på. Jag har själv suttit och fingrat på ett wildcard, och då när jag kollar på 5,5 nivån så har jag varit där hos Gray, hos Doucouré, kan inte avgöra. Och det är väl det som talar för att liksom, i ett wildcard-läge vänta lite, se vad händer. Kommer Gray fortsätta flyga? Absolut, han kanske stiger lite till i värde. Fast jag vill gärna veta det, och kanske framförallt då man drar ett wildcard, man siktar på att göra de här som jag tänker och rotera premiums. Jag pratar om det, set and forget. Jag ser inte Gray som en sån, eller det skulle kunna vara, men jag vet inte att han är det än.
Nej, men precis, och då passar det ju ganska bra, en bra segue över till nästa person på listan, för det är nämligen en sån set and forget, och det skulle också kunna vara en person eller en spelare att plocka in i ett wildcard för att enkelt kunna växla ner till en Gray eller en Doucouré. Och det är ju någon som vi pratade upp lite inför säsongen, en Ismail Assar i Watford. Han har faktiskt bara en TSP på 4,6%, 6,0. Och Watfords schema ser ju riktigt fint ut här nu fram tills Game Week 7-8 där. När många kanske har planerat ett wildcard. Wolves hemma, Norwich borta, Newcastle hemma, Leeds borta. Det är ju matcher där han definitivt kan komma iväg med bra poäng. Så att Ismail Assar finns ju definitivt på radarn. Och speciellt nu om man börjar kika på sådana här dubbelbyten för att få in premium. Så då kanske han måste växla ner någon mid-price tillgång och då finns Ismail Assar där som ett alternativ.
Mm, inte alls dumt. Du vet vad jag tycker om honom. Det är en fin spelare. Gjorde ju fina poäng i Game Week 1 och sen har gått med två raka blanks. Men det är en jättefin spelare, bra spelschema. Kanske en spelare jag framförallt hade kollat på om jag inte drar wildcardet, eftersom att han får lite tuffare spelschema där vi har kollat från att annars det kan vara väldigt bra att dra ett wildcard. Så jag tycker han är perfekt om man fortsatt ligger kvar med en plan och dra wildcardet i, say, Game Week 7-8 någonting.
Mm. Vi går vidare till en spelare som jag bara vill inte ta in, för det kommer jag inte göra, men jag hade velat att han skulle spela i ett annat lag. Och då pratar vi om Conor Gallagher i Crystal Palace, som ju har gjort väldigt bra här i upptakten av säsongen. Men det är ju hopplöst när du lirar i Palace, liksom, speciellt då med ett ganska tufft spelschema. Och med en Wilfried Zaha som talisman i laget som kommer ta liksom mycket om straffar och allt sånt, då får du liksom slamsen över. Och han har gjort det bra i början här, men 5,5. Jag tycker ju att de vi var inne på tidigare i samma prisklass ändå för min del är liksom tillgången jag hellre går på. Man kan ju liksom bli lockad av, han är ju frejdig att titta på och sådär, men i liksom hierarkin av vem jag ska välja så hamnar han ändå under, och det är liksom att inte falla för frestelsen här nu att tycka att om han har gjort ett par mål och så här, ja, jo, men hur många mål kommer han att göra gentemot en Sar till exempel. Jag tror att det är betydligt färre.
Också kopplat till spelschema, möter Tottenham, ja, Game Week 4, Liverpool Game Week 5, de ska möta Leicester, City. Jag tycker en perfekt spelare, han har sett jätteintressant ut och skulle kunna vara någon som jag tar in senare. Men då vill jag ha, alltså det är först framåt typ Game Week 11 som det spelschema vänder lite och kanske även ännu längre fram då det ser ännu bättre ut. Så det kan vara absolut vara en intressant spelare, men inte just nu.
Nej, men precis. Vi ska avsluta med två stycken anfallare och då är det ju TSP på 3,6 respektive 2,7, och det är Armstrong i Southampton och Jimenez i Wolves. Smyger lite under radarn, som sagt, riktiga differentials vad det gäller TSP. Har du de här spelarna i laget och han gör poäng, då är det poäng som är värda väldigt mycket. Och ja, alltså Southampton är väl kanske inget lag som du känner att här måste jag pinpointa, men visst är Armstrong ändå lite felprissatt med tanke på att en Shea Adams kostar 7 och att han klev in på 6 miljoner ändå?
Ja, det kanske han är. Jag tycker det är svårt. Alltså, han konkurrerar mot tuffa lirare. Vi pratar om att man kanske vill ha en premium forward i Lukaku, Ronaldo eller Kane. Och sen, alltså, Calvert-Lewin och Antonio, alltså, jag är ledsen alltså. Enda alternativet är om jag skulle gå på två forwards, men då vill jag inte lägga på min tredje forward 6,0, utan då vill jag ha en 4,5 så jag kan lägga pengarna på mittfältet. Så att, jag lockas inte, jag gör inte det, utan jag kommer ha en premium forward tids nog. Just nu sitter jag med Calvert-Lewin, Wilson och Antonio, vilket jag är supernöjd med även där. Och då är det förmodligen Wilson som får säga adjö. Men även Wilson tycker jag liksom är superfin. Han ligger också i en TSB på runt 5%. Visst, de har United här i Game Week 4 som en match jag verkligen har pratat upp. Där United kan köra över dem fullständigt. Skulle inte bli chockad om United släpper in ett mål ändå. Precis som de gjorde mot Leeds till exempel. Och då gör ju Wilson det, det vet vi ju. Men sen fortsatt så är spelschemat bra för Newcastle. Så är det så att jag inte drar ett wildcard, ja, men då kanske jag inte kommer ta in en premiumspelare förrän jag drar mitt wildcard där. Som man har kollat mot Game Week 7. Så jag tycker det är svårt att få in honom. Hur du bollar upp det nu. Jag tycker han har sett fin ut, men förstår du vad jag säger kopplat till de andra alternativen?
Ja, men absolut. Prissegmentet är ju klurigt, som du säger. Det blir lätt att han blir hängandes på bänken och likt Tony har blivit för många här i början. Liksom. Så att det beror helt på hur man sätter strukturen i bygget, men jag hör och säger att många kommer vilja gå med tre bra liksom, anfallare och alternativt att gå med två anfallare och ha en 4-5. Men just där om du vill sticka ut, Armstrong är ett alternativ. Jimenez som sagt ett annat som inte har fått den här utdelningen i början och till och med sjunkit i pris. Men som nu kliver in i ett bra spelschema.
Intressanta differentials. Det är några du inte nämner som vi kommer komma in på i min nästa punkt. Vi pratade Jimenez, men en av mina punkter är faktiskt Wolves, för det är ett lag där spelschemat vänder rejält. De har inte gjort några mål än. De har tre lite jobbiga 1-0 torskar nu senast mot Manchester United, som är helt oförklarligt hur de kan komma ifrån dels med torsk, men dels att inte göra mål. Jag tycker att de är fullständigt överlägsna oss, men får inte in bollen helt enkelt. Man ska ha med sig, de har mött Leicester borta och sen så Spurs och United hemma på Molineux. Det är inte den enklaste inledningen, men kollar man spelschemat, ja, det ser ju helt, jag vet inte, det tar aldrig slut. Eller jo, det tar slut i Game Week 15, möter de Liverpool och sen City därefter. Då kommer de tuffa matcherna såklart, men vi är Game Week 4, inför Game Week 4 nu, och man kan ta in Wolves-spelare till bra pris. Och visst, de har haft tufft spelschema och de har inte gjort något mål och de har haft liksom tuffa matcher, men kollar du matchbilderna så är de ju om inte bättre i alla tre matcher så åtminstone lika bra. De har alltså haft 57 avslut i de här tre matcherna mot det tuffa motståndet. Visst, vi kommer komma till en Adama Traoré, vi ska väl prata om honom. Han och Jimenez, de har haft 12 avslut var. Spelschemat är bra hela vägen till Game Week 15, men lyssna på kommande fem. Det är Watford, Brentford, Southampton, Newcastle, Aston Villa. Okej, om du inte älskar Traoré och hans slutprodukt eller kanske avsaknad av den. Men det finns ju andra spelare ändå. En spelare du inte nämnde i ägarandelen på differential, det är ju en Semedo i backlinjen, 4,9 med en ägarandel på 1,5%. Jag tror att Wolves kommer hålla en hel del nollor. Som sagt, de har bara släppt in ett mål per match trots det tuffa motståndet nu. Semedo är dessutom en väldigt offensiv back som man kan få poäng och utdelning på. Hans plats känns gjuten. Jag gillar verkligen Smed, och det är en spelare jag med största säkerhet skulle plocka in om jag drog ett wildcard nu här i Game Week 3.
Ja, men han tog ju tillbaka sin plats. Han var ju lite oväntat petad där i premiären, men visst är det så. Det är svårt att bortse från Wolves spelschema, och här finns det ju verkligen att plocka av. Men som du säger,
ska vi komma in på Traoré eller?
Ja, vi ska väl göra det liksom. Han är ju ett sånt monster, så det blir ju liksom nästan lite parodi över det hela. När han springer förbi dem som att de vore liksom små pojkar, och så klarar han inte av att skiffla in dem. Det ser ju lite dråpligt ut.
Jag tycker han har haft lite oflytt också. Visst, det har varit blandat med en del dåliga liksom, sista aktioner. Men det har även varit en del avslut eller framspelningar som han har gjort som inte har resulterat av mer liksom, oflytt. Jag hade verkligen, verkligen lockats att kliva på en Traoré i ett wildcard. Gå in på han och Semedo till exempel. Jimenez tycker jag är svår. Dels som vi varit inne på forward-sidan, så han ska konkurrera mot Calvert-Lewin och Antonio i samma prisklass ungefär, och jag har svårt att plocka in honom. Tycker att både Evertons och West Ham spelschema ser helt okej ut här på kort sikt i alla fall. Däremot att gå på en mittfältare i Traoré, den som är liksom lite fegare eller liksom är helt inställd på att Traoré kommer aldrig komma in i mitt bygge, ja, då kan man kolla på en Trincao till exempel. som också gör det bra, ungefär samma prisklass. Men ja, det är inte så att Traoré kommer blanka hela säsongen. Han har ju liksom en sån här monsterscore omgång i sig. Frågan är bara när den kommer. Och jag tycker Traoré ska nämnas också, en differential 1,9%. Så att jag, Wolves är någonting jag kollar mot. Jag tycker som sagt, jag pratar om set and forget-spelare om man drar wildcards nu. Och med det här spelschemat som liksom håller hela vägen fram till Game Week 15, där sitter man liksom med Semedo, där sitter man med Traoré. Jag tror att även det är spelare som mycket väl kan öka i värde här om man hoppar på dem tidigt när poängen börjar trilla in.
Ja, det enda orosmomentet är väl ändå att man har inlett tre torsk, och visserligen ser spelschemat väldigt bra ut, men jag tror ju inte att Wolverhampton kommer att komma någon så här topp 8 i år. Och följs det här nu upp av någon lite oväntad ytterligare förlust, och så har gjort en förlust till, då kommer det att börja vara lite krisrubriker, och det kommer börja pratas om tränaren, hur säkert sitter han. Så det är väl den lilla farhågan jag kan ha, att om de inte lyckas omsätta det här fina spelschemat framförallt för lagets del kanske vinster, men sen även liksom fantasypoäng, så är det liksom ingen garanti för att det vänder med spelschemat. Det är väl där jag har en liten sån där varningsflagga ändå.
Ja, det vill säga det är skillnad på torsk och torsk. Ett jättebra exempel, nu är inte Stefan med här, vilket kanske är skönt för honom, det är att jämföra Wolves med Arsenal då. Arsenal har också tre raka torsk. Wolves har alltså torskat med uddamålet 1-0 alla tre matcher mot Leicester, Tottenham och Manchester United. Som jag var inne på, de har varit det bättre laget definitivt mot United, men alltså både Leicester och Tottenham är också matcher som, nu har jag inte kollat XG-siffrorna i de matcherna, men jag tror att Wolves har högre siffror. Skulle man spela om matcherna så finns ganska stora chanser att Wolves skulle vinna dem. Jag pratade med Stefan lite utanför podden här om Arsenal. Han ser liksom, inledningen är ju jobbig. Att stå på noll poäng och ligga sist i ligan, det är väl en sak. Det kommer de ju inte ligga nu när deras spelschema vänder. Men det är ju också sättet som de torskar på. Han sa, vi är skitsvaga i år. Vi ska inte vinna mot Chelsea. Vi ska inte ta poäng mot City. Så att det är egentligen tre poäng som mot Brentford då, som de har tappat. Sen så är det skillnad på torsk och torsk. Liksom det är hur de har förlorat de andra matcherna och blivit fullständigt utspelade. Och därför vill jag säga det. Absolut, jag hör vad du säger, att det är tre raka torsk. Men det är inte tre raka Arsenal-typ av torskar som Wolves har stått inför. Med det sagt, jag tror inte jag hade tripplat upp på Wolves. Men jag tycker inte att det är fel med en uppdubbling i ett wildcard. Men säg en chansning på en Traoré som skulle kunna vara en sån spelare som gör att man stiger snabbt i sina ligor och i overall-ranken. Och en Semedo som jag tycker är liksom hur fint som helst. Fredrik, ett annat lag, du pratade om Lukaku. Det finns en del vägval att göra i de bakre leden i Chelsea också.
Ja, men jag tycker att det finns ett intresse av att spana lite mot Chelseas backlinje, för den är liksom ett kapitel för sig. Som sagt, Lukaku är ju hyperintressant. Det är väl fortfarande så att Mason Mount och Kai Havertz blandar sig i diskussioner. Sen kanske vi inte har nämnt dem så mycket, så, men det är fortfarande bra spelare. Men spanar vi just med backlinjen så... Alltså vi har Alonso är den enda backen i Chelsea just nu med en TSB över 10%. Så dels finns det ju chans att verkligen sticka ut beroende på vad man drar gränser för differentials. Men allt som är under 10 i alla fall har du liksom möjlighet att kliva in på. Nu missar ju Reece James en match här med tanke på röda kortet, men sen är han
mot
tillbaka
just Villa också.
Mot just Villa, och sen är det två lite tuffare, så där kan det liksom kanske vara lite läge att se att han hinner komma tillbaka till schemat blir lite bättre kanske. Men Don Christensen som har spelat tre gånger 90 minuter och verkar ju ha gjort den här platsen till sin. Jag tycker att han har gjort det riktigt, riktigt bra, och det skulle förvåna mig. Jag skulle förvåna mig även om den här tombolan får honom att liksom tappa den där platsen. Han har ju verkligen inte spelat sig bort ifrån den, om man säger så. Sen har vi ju det största utropstecknet av alla, eller frågetecknet kanske vi ska säga. Det är ju en Ben Chilwell. Vad händer? Inte en enda minut hittills i Premier League. Och vad jag vet så är det inga skador eller sjukdomar, utan han är liksom, han är petad. Och ja, innebär det då att Alonso, jag tror ju att det kommer att varvas under säsongen, men jag hade du liksom frågat mig innan hur kommer det se ut om tre första gameweeksen mellan, ja, men Alonso och Chilwell, så hade jag ju aldrig svarat att Alonso skulle spela ja, men allt. Så. Och kryddat på det här då, så kommer det någon ny tjom in på 5,0 i Malangsar. Och där ska jag vara helt transparent och säga att jag har noll koll på killen. Mittback som jag har förstått, men ja, vad är tanken med honom? Ska han kliva ändå in på 5,0 i fantasy? Och om jag då liksom får ta en liten genväg och tänka att det är ju liksom ingen, det är ingen kille som är värvat för att spela U21-laget om han kliver in på 5,0. Så då är frågan, vad har Tuchel tänkt där? Hur ser du på hela Chelsea-backlinjen, och finns det någon ingång som du känner att ja, men där ser jag en lucka att smita in?
Jag har ju kollat mot en och samma spelare hela tiden, och det är ju Reece James. Att ta den här utvisningen, vilket jag bara gillar, för jag vill inte ha in honom egentligen innan Game Week 7. Jag hade gärna sett att det var en tre matchers avstängningsutvisning faktiskt. Men det här får duga. Och jag är inte så sugen att ta in honom till femman eller sexan när det är Spurs eller City. Men därefter, visst, kan absolut se att han kommer vilas lite. Aspilicueta kan gå ut och spela på den positionen. Det finns en Hudson-Odoi som har nyttjat sin wingback-position också, som aldrig försvann. Men jag gillar verkligen försvarare med goda chanser till offensiv utdelning och med en Lukaku i straffområdet och Reece James fina inlägg. Jag gillar ytterbackarna. På andra kanten så tycker jag att liksom Chilwell, Alonso, det finns mer konkurrens där än vad jag tycker James har, även om jag nämner både Aspilicueta som till viss del används som central spelare och Hudson-Odoi. Jag tror att James han spelar förmodligen minst två matcher av tre, kanske till och med tre matcher av fyra. Och då tycker jag att han är värd ändå de 5,6 som man står för, jämfört med en Alonso som går på 5,7 eller en Chilwell som har sjunkit ner till 5,8 nu. Hade Chilwell gjort platsen till sin där ute till vänster som du var inne lite på, säkert att Alonso skulle spela någonting, men att han åtminstone hade varit lika given som jag är inne på att James är på sin kant och spela så mycket, så hade det varit en annan sak. Nu avvaktar man ju med Chilwell. Jag avvaktar också med Alonso. Centralt där som du är inne på och säger Christensen, han kan väl inte petas. Ja, vi har
kanske.
De här tre första gameweeksen så har vi fått sett 45 minuter från en Thiago Silva. Han ska ju spela. Det kommer han att göra. Det är jag ganska säker på. Det som är positivt för Christensen, det är väl att det ryktades ju jättemycket om en Koundé från Sevilla. Han kom ju inte nu, och det kan väl tala för att han får fortsätta spela där ett tag till. Han har ju absolut inte gjort bort sig. Men jag vet inte om jag hade klivit in där. Jag tror att för mig så är Christensen den första jag plockar bort om jag till exempel ska trycka in en Thiago Silva i den här backlinjen. Jag tycker att Rydiger är mer given där i så fall. Men som sagt, gå på en Rydiger för 5,5 eller en Reece James för 5,6, det är för mig ett ganska enkelt val. Så mina blickar vänds mot Reece James. Visst, då kanske du inte ska sitta med två stycken 4,0 försvarare därefter, utan du kanske ska ha en 4,5 på bänken som din fjärde försvarare i alla fall.
Ja, men precis. Och Ja, men jag tänker utifrån att Chelsea ändå gör en väldigt, väldigt bra defensiv insats mot ett Liverpool med en man mindre. Så ger ju det ändå, vi pratar om att man inte har fått all information efter tre gameweeks, men den informationen jag tycker mig ändå kunna utläsa och som jag tror kommer att gälla för större delen av säsongen är att är det någonstans det kommer att kunna liksom finnas nollor, då är det ju ändå i Chelsea. Jag tror att de kommer hålla en hel del nollor och ja, det är den där liksom 2 plus 4, 6 poängen som skulle kunna ticka in på en, jag är inte helt sådär, hade jag suttit på ett wildcard nu hade jag mycket väl kunnat krånglat in en Christensen. Men jag hör vad du säger om Reece James och där finns det ju en uppsida med offensiva poäng såklart.
Jag ser verkligen inte den här setten forget-grejen på Christensen dock. Jag ser inte att han gör över 30 starter i Premier League. Och då är han inte intressant i liksom den rollen. Då han är ganska jag ser han som ganska begränsad till att ta mer poäng än nollorna. Det som finns liksom ett case för, jag tycker att målvaktsfrågan är supersvår i år. Jag tycker inte det är någon 4,5 som har stuckit ut på något sätt riktigt än. Det har bara gått tre game weeks, men det är ju prisat 6,0. Du vet vad jag tycker om 6,0 målvakter. Men alltså, om man nu ska tro att det här kanske är en av de bästa defensiverna vi har sett i Premier League. Att det är liksom gamla Chelsea som back in the days när Terry och de liksom tog rekord under Mourinho. Då, det är ju en spelare som förmodligen får 38 matcher. Och tror man då att Chelsea kommer hålla, ja, vad vet jag, 25 nollor. Ja, alltså de tickar in. Jag är inte den personen, men jag vet att det finns de som kollar dit. Och om man liksom vägrar mot 5,5 målvakter, ja, men 0,5 till, det är väl inte hela världen. Nu är jag, alltså jag går ju på mina 4,5 år. Jag behöver inte ha en 4,5 som ser super, super, duper bra ut. Jag nöjer mig fint med en Sanchez i Brighton exempelvis. Men ja, om du ändå upp och fingrar på 5,5-nivån, ja, då behöver inte Mandy vara helt fel.
Nej, men det är som sagt, det finns ju någonting att verkligen hålla på radarn här inför att schemat vänder, just för att där kan det ju ändå vara så att du kan plocka en hel del poäng framåt game week 7-8 när det börjar se riktigt bra ut.
När vi ändå pratar försvarare, och jag har tidigare pratat premiumstrategi och hur man då liksom, då pratar vi nästan ingenting om Trent, men jag nämnde honom i förbifarten att det är ingen spelare jag vill släppa. Då skulle jag vilja stanna upp där lite, Fredrik, och det är extra intressant nu med dig som Liverpool-supporter. Det här är också någonting, det är inte så att jag har sett något som ingen annan har sett, utan det här har ju pratats en hel del om på olika FBL-communities på Twitter bland annat. Men Trents nya roll och lite hur du ser på den. För att vi har ju sett en liten så här övergång från Trent, från att slicka linjen och bara springa offensivt som en galning. Så har han istället klivit in lite mer i banan, likt en Cancelo från förra säsongen, så som Pep har valt att använda sina ytterbackar en del. Har väl en del att göra med Elliots intåg i Liverpool skulle jag säga, som gärna slickar kant, men även Salah som drar sig ut lite mer. Vi har väl även sett att Trent har tappat en del hörnor, eller har jag helt fel där?
Nej, men så är det ju. Han har ju liksom, jag vet inte om han har bara valt bort dem, att det finns fler som försöker att slå dem eller så. Men han är inte så 100% att de tar alla hörnor som det har varit tidigare. Men det är ju helt rätt. Det är ju en taktiskt en ganska stor förändring ändå, utifrån att han kliver tillbaka mot den platsen han faktiskt började som centralfältare. Och kollar man de heatmapsen som är typ, man kan, jag såg, det fanns två exempel med heatmaps med Harvey Elliott kontra utan Harvey Elliott, så var det en jätteskillnad på Trents position, att den var ju betydligt mer central med Elliott på plan, som du säger. Jag tycker inte bara att det är negativt alls, utan han blir ju ännu mer involverad i spelet, han får möjlighet att slå passningar åt flera håll, för är du ute vid linjen så då har du liksom bara ett håll att spela åt, inåt planen. När han kommer in i planen så där har han fortfarande lite att utveckla. Jag tycker att han, det, liksom, det är lätt att stå och piska inlägg och se liksom ut som att man är Xavi liksom så. Men det är han ju inte centralt. Det ska man ju ändå ha med sig. Jag tycker att det finns det. Men han är ung och jag tror att han kommer att utvecklas mycket av det här. Och jag tror inte att det kommer att bli liksom färre offensiva utdelningar bara för att han kliver in i banan istället.
Nej, det var lite det jag tänkte komma till. Jag kanske målar upp det som någonting negativt, men det tycker jag inte att det är. Jag tycker såklart det är negativt att han inte tar lika mycket hörnor. Det hoppas jag att han kommer ta tillbaka. Du sa det att den ser lite olika ut om Elliot spelar eller inte. Jag vet inte vad du säger, men ni har ju varit väldigt passiva på transfermarknaden och ser ganska tunna ut på mitten. Nu har Elliot gjort det riktigt bra tycker jag och tror nog att han kommer få ganska fortsatt mycket speltid. Så att den här rollen vi ser från Trent kommer vi nog få se en hel del. Jag tycker det är ganska tydligt om man bara kollar i matchen mot Chelsea. Då så plockar Trent upp 2 bonuspoäng. Trots att han inte gör någon offensiv utdelning i någon assist eller mål. Han håller inte nollan. Så att det liksom borde kunna finnas andra som är inne och nafsa bonus. Men han plockar 2 bonuspoäng. Och vi har ju sett tidigare säsonger att så fort Trent gör en assist eller gör ett mål, kombinerar det med en nolla, som det förmodligen kommer bli en del. Alltså då är ju bonuspoängen där direkt. Men så här kan jag inte minnas att vi har sett Trent tidigare i bonuslägen som nu. Så jag tror absolut att det här kan vara något positivt. Och var inne på det på premiumdelen. Ja, det är så lätt att lockas av att skicka bort Trent och spara in massa pengar. Få in en superbra försvarare för 5,5 eller 6,0 och ändå spara ganska mycket pengar. Men alltså Trent, det kommer krävas mycket för att jag ska skicka bort honom. Det är nästan troligare att jag liksom dubblar upp Trent och Robertson. Jag hade något sånt upplägg när jag satt och kikade på ett wildcard-lag. Det är också tufft med då övriga spelare. Men så känner jag i alla fall.
Nej, men det instämmer fullständigt. Och jag bara njuter av när jag liksom sitter och ser att Trent har en TSP på 33%.
Ja.
Det är ju klart att det är en hög TSP, men jag tycker att den är för låg. Jag kan inte förstå att liksom 7 av 10 lag väljer att gå utan honom. Och det är ju för att man har tankat in så mycket pengar i många premiums. Och, liksom så. Och då har man gjort precis som du sa. Man kanske liksom såg att men jag gör en trend till en liverament och får loss nästan 3,5 miljoner. Och då kan jag liksom dunka in ytterligare en premium. Och ja, det kan du. Och det, jag ska inte säga att det inte kommer att liksom slå väl ut. Men för min del är Trent, han är faktiskt mer, åtminstone lika gjuten som Salah i mitt bygge just nu.
Du Fredrik, den sista punkten, vi blir väldigt långrandiga här, men det finns mycket att prata om tycker jag. Men det här kanske vi inte blir lika långrandiga, för vi pratade lite om det redan i förra veckans podd. Men den här flykten från Villa, vi har ju hela tiden pratat om de första 3 gameweeksen för Villa. Och sen så blir det ett tufft spelschema. Vill du utveckla?
Flykten från Alcatraz eller flykten från Aston Villa, ja det är... Nu har ju de här 3 gameweeksen med riktigt fint schema passerat och jag tror att det är många som redan har börjat liksom lämna skeppen. Och jag tänkte bara kika på 3 av de tillgångarna som finns i Villa som en del ändå sitter på. Och börja bakifrån med Martinez som ju missar en match här nu med att han är borta minst en match i alla fall. Och där tycker jag att det finns ett... Sitter man på Martinez så finns det ett väldigt, väldigt bra läge att byta honom, för han kostar 5,5 och som jag ser det så finns det riktigt bra, det är inte så ofta vi liksom pushar för målvaktsbyte, men är det någon gång jag tycker att man ska kunna faktiskt göra ett målvaktsbyte, ja då är det banne med nu om det är så att man sitter med ett bygge i övrigt som man är ganska nöjd med. Jag tycker att det finns ett bra case för att kika mot en Meslier i Leeds, vars spelschema vänder och ser riktigt bra ut nu. Jag tycker att det finns en anledning att kika mot den. Vi var ju inne på Wolves, men jag tror aldrig vi nämnde deras keeper, den här nya José Sá. Och som sagt, med det spelschemat så är det ju mycket goda chanser för att det kommer att komma nollor där och även kanske ändå en del räddningspoäng. Båda de ligger ju på 5,0 så att Ska du göra ett målvaktsbyte någon gång, ja men då kanske det är att växla en Martinez mot någon av de två.
Mm. Nej, det behöver absolut inte vara dumt. Jag gillar det. Sen är det här om man vill dubbla upp i Wolves försvar kopplat till till att jag gillar Semedo så mycket. Mm. Men absolut, det finns den möjligheten att dubbla upp. Det finns också möjligheten att gå utan Semedo, alltså om man sitter i det läge som du är inne på, man har Martinez, att det blir ett byte man gör, och så väljer man att jag går utan Semedo och så bara sitter jag ändå med i Wolves försvaret där.
Mm, ja men precis. Mm. Kliver vi upp lite i banan då, så en Buendia som också nu är liksom borta på landslagsuppdrag och kommer missa lite matcher, sjunkit i pris, gjorde ju en kassa här då senast, men dels med tanke på att spelschemat vänder, sen så har ju de har ju ett helt lag på skadelistan, och det är småkänningar på McGinn och Bailey och Traoré och Ramsey och Konsa och Mings och Trezeguet, liksom jag undrar hur de ska, förmodligen så kommer väl de flesta av de här att hinna repa sig, men ja, det är ändå oroväckande för Villas del och för den som sitter kvar med Villa tillgångar att det är så mycket känningar. De är säkert av varierande art, men det är ju inte långt ifrån optimalt skulle jag säga. Både det är väl kanske inte lika lätt att växla ner, men vi nämnde ju en Ismail Azar tidigare med ett Watford som får ett bra spelschema. Det är ett ganska enkelt sidledsbyte att göra faktiskt.
Vi har ju pratat många alternativ där tycker jag med de här differential-valen. Vi nämnde ju både Doucouré och Gray Everton om man känner att man känner sig trygg med någon där. Men även en fortsätta på Wolves-spåret. Vi har ju pratat om Traoré beroende på vad man har för känslor där, eller en Trincao eller så. Spelschemat finns ju där i alla fall.
Så är det ju. Mm. Och sist men inte minst såklart den som väldigt, väldigt många sitter med och som förmodligen väldigt, väldigt många blickar mot att göra sig av med, det är Danny Ings. Och han har ju levererat bra liksom. Herregud. 7, 8 och 4 poäng. Så att jag som har suttit med honom Gameweek 1, 2, 3 tackar för liksom för gott taxverke. Men nu är det nog dags att ge sig av och lämna plats för någon annan. Och då är ju frågan, ja, hur gör man här? Jag var inne på det lite i inledningen när vi pratade våra lag. För min del så finns ju alla alternativ. Det finns liksom fegisvarianten att gå till en. Ja, jag tror ju att Jimenez kommer att kunna få utväxling. Ja, har man lite pengar i banken så kan man ju göra ett rakt sidledsbyte till en Calvert-Lewin. Har man den lilla 0,5 på banken så tycker jag att det är ett väldigt bra byte. Låt säga att man kanske bara sitter på ett fritt. Eller alternativet då om man vill växla ut en Bruno och kanske göra Ings till en Ronaldo eller en Lukaku om man hellre föredrar det. Så att Ings där finns det ju väldigt många vägar att gå. Det beror helt på om du sitter på två fria, på ett fritt eller ja, hur bygget ser ut i övrigt.
Ja, verkligen. Där finns det många alternativ på anfallssidan. Vi ska gå till transferfönstret innan vi hoppar in i lyssnarfrågorna. Och ja, jag vet inte. Vi måste väl börja med Manchester United, va? Jag tänker inte att vi ska börja prata om värvningar av Jadon Sancho och sånt som har varit klart sedan länge. Utan vi pratar väl sånt som blev klart här i slutskedet. Och lite hur det påverkar andra spelare. Och det är väl absolut mest intressant kopplat till Manchester United och Cristiano Ronaldos intåg. Blev prisad 12,5. Lite som jag var inne på. Du hade någon tanke på att han skulle komma in lite lägre. Men det kom ju till och med så här galna rykten om att han skulle komma in på 15,0 och sånt där. Jag har känt mig ganska trygg att det är 12,5 eller 13 kanske. Jag blev ganska glad att det inte blev 13. Men det mest intressanta är väl egentligen hans inverkan på övriga United-tillgångar. Och vi kanske ska börja med Bruno Fernandes som också är en premiumspelare. Jag har väldigt svårt att se att det är speciellt många förutom de som är väldigt United-färgade som går med både Ronaldo och Bruno, va?
Ja, nej men det är alldeles för många bra premiums för att göra det. Mm. Det. Jag skulle inte se det som ett alternativ.
Nej, och då kommer man till det här, vad kommer hända med straffarna, vad kommer hända med frisparkarna? det går ju bara att spekulera. Frågar du mig så skulle jag nog säga att Bruno är en bättre straffskytt än Ronaldo. Men jag tror att Ronaldo kommer ta dem. Jag är till och med ganska säker på att han kommer ta dem. Kanske till och med att jag skulle vilja säga att Bruno är en bättre frisparksskytt än Ronaldo. Jag tror att han kommer plocka en hel del frisparkar också. Så därför sjunker såklart Bruno-intresset. Samtidigt ska man veta så här att det är så många nu som inte vill dra wildcard, som kollar på lägen att ta massa minuspoäng, både 4 och 8 minus, för att plocka ut Bruno och ta in Ronaldo inför Newcastle. Och jag har ju pratat upp Ronaldo inför den matchen, men jag är inte alls så mycket inne på att ta minuspoäng för att göra ett sånt byte. Jag vet att du är väldigt restriktiv kring minuspoäng, men just ett sånt byte, är det något du skulle kunna tänka dig att ta 4 minus för exempelvis?
Nej, inte bara för att få in Ronaldo och liksom plocka ut Bruno. Jag tycker att det är en ganska stor chansning att Ronaldo ska liksom dels outscora just Bruno med 4. Kan lika gärna vara Bruno som kommer undan med tvåsiffrigt mot Newcastle hemma, även om han inte får slå straffarna. Det var lite komiskt här nu, precis när vi sitter och spelar in så spelar ju Portugal mot Irland, och då får ju såklart Portugal straff, och så är det Ronaldo som ska lägga den såklart, och han missar, så det är ju ytterligare liksom, lite adderar ju till dramaturgin i det här, men vi tror väl kanske inte att det ska påverka hierarkin vem som ska ta straffarna i United, men onekligen liksom en rolig del i det hela. Men nej, ska jag ta minus, då ska det nog vara en del av att plocka in kanske både Ronaldo och Calvert-Lewin, så jag får lite mer utväxling att få in två spelare. Så jag hade hållit mig ganska mycket för att göra bara minus för bara Ronaldo och torska Bruno. Det är ett ganska smalt fönster för att få det att flyga. Så ja, det tycker jag.
Jag ska väl även säga det, i den här matchen mot Irland så är det Ronaldo som gör bägge målen för Portugal. Och det är inte för att han slår in sin egen retur, utan det blir inte mål på den här straffen, och sen så gör han två stycken. Så han verkar vara i matchform i alla fall, kan vi säga, inför Newcastle. Ja. Nej, men så att Bruno påverkas ju definitivt. Bruno har gjort 29 ligamål sedan han kom till Premier League. 13 utav dem är straffmål. Visst, vi såg han göra ett hattrick i Game Week 1. Men då var det Mason Greenwood som var på topp. Och de som nördar in sig ordentligt i det här såg ju en Greenwood som i den matchen droppade ner ganska djupt. Där öppnade upp ytan för Bruno att gå i djupet. Det är ingenting Cristiano Ronaldo 2021 kommer att göra. Så att jag tycker att Bruno påverkas ganska negativt kopplat till det här. Kommer Bruno fortsätta ta poäng? Absolut. Kanske framförallt mer att han övergår till en Kevin De Bruyne-spelare. Han kommer göra en del mål, men framförallt kanske stå för en del assist. Och då vet jag inte, det är svårt då att jämföra Bruno mot en Salah som hela tiden hotar, har straffarna helt definitivt i Liverpool och assistmål, liksom om man ställer mittfältarna mot varandra. Ja, jag tycker Bruno-värdet går ner, absolut. Hade jag dragit wildcard hade jag sagt hej då till Bruno på en gång, plockat in Ronaldo. Nu om jag inte kommer göra det, då tror jag nog jag kommer spela Bruno i Game Week 4. Vi kommer komma till en kaptensdiskussion i nästa avsnitt som släpps i nästa vecka inför Game Week 4. Men jag tror inte att jag kommer sätta binden på Bruno om det är så att jag inte drar något wildcard och plockar ut honom, utan nej, då får jag nog gå på Salah eller så. Jag gillar hans match mot Leeds. Men som sagt, det kommer vi komma till. Men jag tycker Bruno-intresset har sjunkit. Ett annat intresse som har sjunkit, det är Mason Greenwood, tycker jag. Jag har svårt att se att han numera ska konkurrera supermycket om den centrala forwardsplatsen. Jag tror att Ronaldo kommer spela där till stor del. När det ska in en central forward så har vi en Cavani som också har gjort det hur bra som helst sen han kom till United. Och jag tror att Greenwood numera kommer ses ganska mycket som en kantspelare. Kanske att han kommer lira någon gång när vi jagar och kliva upp. Om det är negativt? Nej, det behöver inte vara. Men det som har varit så positivt med Greenwood tidigare, det är att han har haft liksom möjligheten att konkurrera om båda de här platserna. Eftersom att konkurrensplatsen om kanterna också är ganska stor. Rashford ska komma tillbaka, nu pratar vi i och för sig på sikt. Men vi har värvat in en Jadon Sancho där. Paul Pogba ska ju vara ute till vänster. Om inte det blev tydligt i Wolves-matchen så vet jag inte vad. Solskjaer måste ju förstå det här. Sen så finns det ju en jättebegränsning. Och det kan man ju också prata om är kopplat till transferfönstret och United. Vi är ju jättetunna på centralt mittfält. Nu är McTominay skadad och då blir Pogba tvungen att kliva där. Jag vet inte om det är det som... Ole ser Pogba som en central mittfältare eftersom att det inte värvas in någon där. Men absolut bäst är han ju ute i en fri roll till vänster. Så hur, jag vet du är Greenwood-ägare, hur ser du på Greenwood? På kort sikt tänker jag väl att han ändå bör kunna få ganska mycket starter, men förmodligen då ute till höger.
Jo, men så är det ju. Och just den här som du nämnde med alternativet med två positioner tycker jag gör att det sänker definitivt så intresset. Sen är det en prisklass där jag känner att jag har inte råd att vara så passiv. Att bara sitta och vänta. Jag har råd att sitta och vänta in Newcastle hemma och se. Jag tror ändå att han kommer att få spela på något sätt och kan mycket väl liksom ta bra med poäng. Men vi ser det apropå liksom fönster och att antagonisterna i mitt Liverpool inte har värvat in någonting och en Firmino är skadad, ja då har Jota i samma prisklass som Greenwood. Och apropå då att hota och kunna ta den här strikerpositionen, då blir det liksom ett ganska enkelt sidledsbyte för ungefär samma peng. Och vi har en del City-gubbar, då en Ferran Torres som du kan kliva rakt över till och sådär. Så att det finns ganska god konkurrens i den här prisklassen och det är väl framförallt det som gör att jag... Ja, i mitt bygge sitter Greenwood inte säkert. Han överlever väl här liksom Game Week 4, men sen så hänger han nog ganska löst.
Ja, en sista spelare jag ändå vill prata om eftersom han har en så hög ägarandel. Det är en Luke Shaw. Då kan man fråga, påverkas han så mycket utav Ronaldos intåg? Ja, alltså på något sätt så blir det bara positivt. Shaw slår en del hörnor. Han slår också en del frisparkar som inte ska liksom gå direkt på mål utan som ska nickas in. Och vi vet väl alla vad Ronaldo har för spänst och hur han påverkar det liksom offensiva huvudspelet. Så att det skulle vara det. En ganska liten skillnad tycker jag ändå. Men om någonting så tycker jag bara att Shaws värde ökar. Håller du med mig där?
Ja, om inte annat så gjorde ju Ronaldo två just nickmål här i matchen mot Irland. Så att det är väl bara att instämma i. Och som Shaw-ägare, Shaw ska ingenstans. Så han sitter tryggt i bygget.
Och det är väl, liksom, nu pratar jag om fasta situationer. Men det är ju även när Shaw kommer upp på kanten och slår in bollen. Ronaldo har ju blivit en helt annan spelare än sen han var i Premier League senast. Det tror jag de allra flesta känner till. Men det är ju en spelare som liksom närvaro inne i boxen hela tiden. Och det tycker jag United i många fall har saknat. Jag har gillat det med Cavani att han alltid är på plats där inne när han ska vara där. Men med Ronaldo kommer vi ha det ännu mer. Och det är en spelare som verkligen kan ställa till problem för alla försvar. Även om man är helt ensam i boxen. Sen kan man ju hoppas att det liksom även kommer in ännu fler i boxen och ställer till det, men även ensam så är det en spelare som kommer ställa till det.
Det är framförallt hans spänst som gör att inläggsspelet blir så intressant som med till exempel Shaw, för att man ser såna sjuka stillbilder på när han är i luften och knäna är liksom, ja men de är ju långt över axlarna på försvararna, så att det skär ju lite i Liverpool-hjärtat att säga, men i fantasyhjärtat med Shaw i bygget så då gnuggar man ju bara händerna.
United, det var väl här det blir det längsta snacket. Det har ju värvats en hel del. Har du några önskemål mot vilket lag vi ska dra oss nu? Det blir ju knappast Liverpool, tänker jag, eftersom att det inte värvades något.
Och då har det varit ett transferfönster? Det måste vi ha missat där. Vi tog in Konaté, men det har varit stendött. Det var ryktade så mycket om någon anfallare just med, framförallt med Firmino skada. Men det blir ju liksom, det blir så här inverterat att Liverpool inte plockar in någon, tycker jag gör Jota ännu mer intressant. Han har börjat bra. blev lite så där oväntat för många bänkad, men det var väl mer en taktisk liksom bänkning utifrån att Firmino har ett bättre pressspel. Jag tror Jota nu, så som han har inlett ändå och med Firminos skada, kommer att få spela en hel del. Så att, sitter man med honom och bygger, sitter man lugnt. Och ja, för min del så är det ett alternativ att i ett dubbelbyte Ings Bruno blicka mot en Jota eventuellt. Det beror lite på hur jag väljer i premium valet i anfallet. Så att, ingen värvning in, men det blir ju också liksom betydelsefullt för de spelare som redan finns där. Men sen måste jag bara nämna, vi ska inte fastna vid det laget, men vi har ju fått tillbaka en riktig sån här favorit. För vet du vem jag tänker på eller?
Jag vet inte om, alltså, en som jag gillar som är intressant att prata om, men det är säkert att du pratar om, det är Sissoko till Watford, 4,5 mittfältare, som jag tycker är ett, ja, men kanske det bästa 4,5 valet som finns att göra. Men jag vet inte om det är Lukman du tänker på.
Nej, det var inte Lukman. Jag tänker på någon som är stor och stark och så.
Ja, det är Rondon.
Ja, det är som är Rondon, alltså. Det är ju en helt underbar. Försvararna liksom studsade på honom som nu vet jag, nu ska han väl tänkt som någon form av backup till Calvert-Lewin. Så att, och han kostar 6 miljoner.
Ingen fantasy-spelare.
Nej, det är det väl förmodligen. Det är väl om Calvert-Lewin liksom trasar sönder sig totalt som vi får jobba in honom. Men, ja, men jag tycker ändå värt att nämna. Jag tycker ändå det är värt att nämna att han är tillbaka. Det är kul. Man gillar ju Rondon, alltså.
Ja. Jag nämnde ju Lukman där. Han kommer ju inte Leicester nu. Det är också någon form av legend. Kanske inte den spelare som jag har jättemycket till översvar. Jag tycker inte att det är bra fantasy-spelare. Däremot har vi sett en Harvey Barnes som har haft det lite tufft. Det här är en spelare som skulle kunna gå in och konkurrera lite med honom. Så om man sitter med Harvey Barnes fortfarande så tycker jag dags att säga hej då.
Tar han straffarna tror du? Eller?
Specialist, ja, han knuffar bort Jamie Vardy bara. Nej, det kommer han inte göra. Jag nämnde ju även Sissoko där. Dina tankar kring honom, är det den bästa 4,5-spelaren i spelet just nu?
Ja, nu tänker mittfältare. Så tillsammans med ändå en Bill Gilmore som jag ändå gillar på Norwichfält. Men absolut, Sissoko känns ju högintressant om du sitter på ett wildcard. Det är inte så att du gör något sidledsbyte från en Bissouma som en annan sitter på, men i ett wildcard så är det mycket möjligt att det hade varit han som hade varit 4-5-man på mittfältet.
Ett väldigt intressant fantasylag hittills har ju varit West Ham, och de var ju ganska aktiva här. Det snackades ju länge om en Kurt Happy-Zuma, och han kom ju in. Tycker kanske inte att han är superintressant till värde 5,4 då Cresswell finns för samma slant ungefär och så fall billigare, men det stärker ju upp de defensiva leden, och den drabbas mest negativt är väl en Craig Dawson om jag skulle tvingas gissa. Vad säger man om Zuma till skottet? Det är ju en stark huvudspelare. Dawson är ju lika stark han, men det kan ju vara så att de spelas båda två. Och då höjs väl både Cresswell för sina fasta situationer och hans intresse.
Jo, men jag tycker West Ham gör ett väldigt intressant fönster. De för att dra liksom en fantasy-parallell så gör ju de lite så att de drar wildcardet fast det går bra för bygget. Liksom. De plockar in ytterligare och stärker upp, och det är bra värvningar. Så här. Det är liksom inte några stora, det är inte typiska West Ham-värvningar att de plockar hem en Mario Balotelli eller en här spelare som var bra för länge sedan. Utan de har plockat en någon sån här obskyr check som ska styra upp centrala fältet. En Kurt Zuma som ju ändå har en hel del Premier League-erfarenhet. Och med all respekt Craig Dawson. Visst, han kan nicka in hörner framåt, men det han är ju fan inte bra. Alltså. Och sen kryddat det med Nikola Vlasic som kliver in för 6,0. Där är ju någon man vill hålla lite span på. Är det så att han kliver in och gör det riktigt bra och gör platsen till sin? Jag är absolut långt ifrån säker att han gör det. Men om han skulle göra det, ja, då ska jag se till att vara där med radarn och kolla.
De har ju fina alternativ där. Vi har ju sett en Ben Rama som har flygit ordentligt här i inledningen. Bowen, en Fornals, de har en Lanzini där. Men de ska spela i Europa, det är jättebra att de värvar. Ser väl Vlasic som en tia eller en ytter som man kan använda som. Jag tror att det är tänkt som en rotationsspelare, men ja, kan väl få sina starter. Jag tycker inte att han... att man behöver vara orolig på kort sikt på någon av de offensiva spelarna, framförallt Ben Rama då, som många sitter med. Men ja, så samtidigt, jag kanske bara får sticka ut nu när Ben Rama har blivit så liksom household. Men i ett wildcard, jag är inte helt säker att jag sitter kvar med en Ben Rama. Utan kanske hade nöjt med att bara ha Antonio där från West Ham, och ja, kanske en så fall kan få dröja kvar ett tag till. Men det är också sådär set and forget. Jag litar inte på att Moyes kommer spela Ben Rama för all framtid om Ben Rama skulle gå in och börja blanka i några matcher här.
Nej, men som sagt, nu finns det alternativ för dem.
Mm. Det gör det. Utöver West Ham så Spurs värvar in en ny högerback för ganska mycket pengar. Emerson Royal 5,0. Släppte samtidigt en Serge Aurier som fick ganska mycket speltid förra säsongen, och vi pratade en del om. Och det tycker jag är värt att nämna, eftersom många har liksom varit inne och kikat och plockat in en Tananga som har gjort det bra. Men alltså 25 miljoner på en högerback, ja, han ska nog spela en del. Sen har vi en Matt Doherty som vi inte har sett än, men som vi vet liksom Nuno håller högt också. Ja, med den här värvningen, jag vill inte säga att man tar in Emerson Royal nu eller sådär, utan det är bättre att gå på andra kanten i så fall. Där tycker jag liksom värdet finns i Spurs backlinje i Reguljon då. Men framförallt vill jag flagga upp en varningsflagga för Tananga som många har klivit till.
Ja, precis. Så nu kommer ju Palace borta som är en bra match, men sen är det Chelsea och Arsenal, Villa. Det är liksom inget riktigt flyt här under närmsta tiden i spelschemat tycker jag, utan det är väl egentligen först där framåt 12-13 som det börjar liksom lätta lite. Så att, vad det gäller Spurs, så tar jag mig lyxen att liksom fortsätta se, låta Nuno sätta den elva han vill spela. Så där tänker jag verkligen ta liksom fördelen av tiden, så att se hur kommer deras bygge att se ut, för det är väldigt mycket frågetecken, framförallt i backlinjen.
Två lag jag skulle vilja prata om innan vi liksom går vidare, eller du kanske vill prata om fler, men börja med Leeds. Jag är superglad över att United får så pass bra betalt för en Daniel James. Han går till Leeds nu. Kan det vara så att det påverkar en Rafinha eller en Harrison som ändå vi har pratat en del om? Man ska säga det att det är mycket pengar de värvar in James för, och det är en favoritspelare för Bielsa som verkligen har liksom försökt värva honom tidigare innan United tog honom också, och var väl mer eller mindre klar. Jag tror han stod och hade tagit bilderna med Leeds-tröjan och allting, så de fick användning för de bilderna nu. Det är inte så att jag tror att vi kan liksom säga hej då till Rafinha nu för att James värvas in. Men det finns ju alternativ, och kanske att Rafinha kan flyttas in i en central roll i en 10. Och det är inte säkert det är positivt för honom. Bland annat har ju Bielsa faktiskt varit ute och sagt det, att han framförallt gillar Rafinha på kanten. Men inte utesluter tanken på att använda honom som 10 i vissa matcher. Hur tycker du att det här är någonting som skrämmer dig? Oavsett om du är Rafinha eller Harrison-ägare.
Ja, det är klart att det är en ökad konkurrens. Skulle säga det när de värvade här, att de i kursiv stil verkligen skrev finally på sociala medier också. Så det var ju det var verkligen att de tyckte att det var på tiden. Sen tycker jag att affären mer påminner om när kommunen köpte 20 meter trottoar av Leksands IF. Men jag vet inte, jag är ju inte övertygad av Daniel James storhet, så att jag tror att Rafinha kommer att få fortsatt ganska mycket speltid. Harrison har man ju också ändå valt att faktiskt plocka från City. Så att jag tror att det är, visst det är mycket pengar, men jag tror James får spela sig till en tröja snarare än att han bara kliver in och tar den. Så jag är inte jätteorolig. Det är klart att man kan, de kan bli utbytta lite tidigare, kanske kan missa någon match och sådär. Men jag tror inte Bielsa kommer att börja rotera, framförallt inte Rafinha så mycket. Det är inte jätteorolig faktiskt.
Kan vi ha lite roligt åt Leeds och kanske rekommendera våra lyssnare att söka på YouTube på Leeds-fansen som skanderade i premiären på Old Trafford att James är alldeles för dålig för att spela för dem. Det är lite surt nu.
Den åldrades inte så bra, så att säga.
Nej.
Men man skulle säga... Ja,
Vi får se hur United klarar sig utan James nu. Det är faktiskt de två vinster som har tagits inledningsvis. Då har ju faktiskt James startat.
Det är skillnad på korrelation och kausalitet, brukar jag säga.
Ja, absolut.
Men jag vill nämna det med Leeds också. Att när han plockat in James och huruvida han förstärker jättemycket eller inte. Det kan man ju diskutera, men jag vet att vi pratar transferfönster, men jag vill nämna en Patrick Bamford som ju väldigt mycket faller bort här. För vi har ju diskuterat väldigt många andra bra forwardsalternativ. Mm. Men just med tanke på Leeds himla fina spelschema efter Game Week 4 så tycker jag att han är värd att få en liten sån där, och ett omnämnande i alla fall. För där, vi såg förra säsongen vad han kan göra, och jag tror att det finns en anledning till varför man inte har valt att plocka in någon ytterligare liksom rejält striker-alternativ, utan Bielsa tror på Bamford. Vi vet att han spelar 90 vecka ut, vecka in. Det är också en sån här, apropå icke-värvningar, som Liverpool supporters är man ju ganska bra på att se dem numera. Och där ser jag verkligen det, för att där hade de ju ändå möjlighet att liksom förstärka upp så, men det har man valt att inte göra.
Ja, så är det absolut. Och straffskytt, vilket är en bra segue över till det sista laget som jag hade tänkt vi skulle prata om. Det är Crystal Palace. Och då tänker jag framförallt på Edouard som de plockar in från Celtic. Prisad 6,5. Det är en anfallare, och vi har pratat om att det är svårt med anfallare. Men han har gjort 59 mål och 26 ass på 107 ligamatcher för Celtic. Då har han även tagit straffar och frisparkar. Och det är ingen spelare man plockar in nu. Men det är en väldigt bra spelare. Jag är lite så där överraskad över att Palace lyckas knyta till sig honom. Får se om man kan hålla upp liksom siffrorna i engelska Premier League, till skillnad från skotska som är en solklart sämre liga. Men det är en bra spelare som har potential, och jag tycker det ska bli spännande. Så att det är en spelare som man ändå kan hålla lite koll på, även fast det är trångt på anfallssidan.
Jag skulle nämna där också att ha något förnamn som en spelsajt. Bara det. Jag heter Odds On. Det är ju riktigt härligt. Jag håller med dig. Det är en spännande värvning. Se om han kan lyckas bättre än vad Mateta gjorde. Mm. Så det är någonting att hålla span på.
Mm. Vi hoppar över lite värvningar som gjordes till Brighton, Saul till Chelsea och Burnley gjorde några värvningar. Så här, inte, eller tycker du att det är något vi behöver gå in på?
Nej,
där,
men,
eller
nej, det finns andra poddar som får grotta ner sig i dem.
Härligt. Då har vi hållit på hur länge som helst, men vi ska ändå hinna med att lyssna frågor. Och tänkte faktiskt börja med att det har redan börjat sippra in de här anonyma frågorna. Så här är en som har två frågor som han väljer att vara anonym. Skickade ett privat meddelande. Första frågan: Dan James i Leeds, hur påverkar det Rafinha? Den tror jag vi har avklarat. Men fråga nummer två är då en teknisk regelfråga. Och det är egentligen inte aktuellt igen förrän i januari, skriver han. Om man sitter med tre spelare från lag A och en spelare från lag B, värvas in till lag A, då har man helt plötsligt fyra spelare i samma lag. Vad händer då och hur löser FPL detta? Fredrik, har du koll på det här?
Nej, men jag för mig att det är så att du får ju sitta med dina fyra spelare, men nästa gång du är dags att göra byten så är det liksom bara det bytet att byta ut en av de spelarna som du kan göra.
Ja, det är precis så det är. Att, det går hur bra som helst, du har fyra spelare. Problemet är att du är låst med bytena. Så det är nästan liksom en det är ju en svaghet, skulle jag säga. Att hamna i en sån situation. Så att, ja, det är väl mer så. Ett lag vi inte har pratat så mycket om här. Sofia Olsson undrar vad vi har för tankar om att satsa på någon Arsenal-anfallare med tanke på deras spelschema, eller kommer deras nedgång att fortgå?
Ja, alltså jag känner mig tveksam till Arsenal-tillgång. Jag tycker inte att, eller så här, jag tycker att det finns andra spelare liksom i deras prisklasser som är betydligt mer intressanta, och ska vi vara helt ärliga nu, det ska vi såklart vara, så är det ju inte jättemånga spelare i Arsenal som röner ett stort fantasyintresse liksom. Aubameyang och Lacazette känns ju iskalla liksom, och Ødegaard har inte visat någonting än. Det skulle kunna vara en Ødegaard för 5,5 om han visar sig att han kommer igång, men jag vet inte om han är den poängspelaren, och då nej, jag vet inte, intresset känns svalt från min sida. Har du någon annan som du...
Alltså, anfallsspelare i Arsenal, helt ointressant tycker jag. Däremot tycker jag att en Tierney finns intresse för, har ju till och med sjunkit i pris till 4,9 tror jag, och det är en spelare jag skulle kunna överväga och plocka in. Jag håller väl fortfarande Semedo högre tror jag, med hans spelschema som också är prisad 4,9. Men skulle kunna gå på båda i ett wildcard för min del. Så Tierney är nog den enda egentligen som skulle kunna leta sig in som det ser ut nu. Jag tror ju att Arsenals defensiv kommer att skärpas till här på sikt. Dels med ett lättare spelschema, och dels med att en Gabriel kommer tillbaka som får spela ihop sig med en Ben White som har varit frånvarande en del här. Och kanske även att en Partey kommer tillbaka och får spela på centralt mittfält. Så att det kopplat till Tierneys också offensiv och intresse där, så skulle han kunna vara någon att kika mot. Fredrik Tinglöf hör av sig, eller Tinglöf. Jag undrar om det är värt att gå -8 för att byta ut Bruno, Callum Wilson och Pukki mot Ronaldo, Antonio och Mbeumo eller Gray eller någon annan 5,5 mittfältare. Och här kommer vi till det här som jag pratade lite om. Ta -8 för att plocka ut Bruno mot Newcastle. De övriga två spelarna är ju också liksom... Ja, men det är inte problemspelare att sitta med Timo Pukki och Callum Wilson.
Nej, det är det inte. Och nu var det, vi pratar om att -4 blev ett smalt fönster och räkna hem. -8, då står det liksom knappt ens på glänt. Då ska du ha en jäkla liksom full träff för att du ens ska gå plus i det. För som sagt, det är ju långt ifrån förvånande om Bruno Fernandes är den som tar mest poäng i nästa gameweek.
Jag tror inte att han kommer göra det, men trots det tycker jag inte det är läge. Om du verkligen, verkligen vill göra det här, kolla igenom ditt lag i övrigt, kolla vilka uppgraderingar du skulle kunna göra om du hade helt fritt med transfers, och fundera om det kanske är läge att dra ett wildcard om du så gärna vill gå in på det här. För till exempel, om han nämner en spelare till som han skulle ta in, skulle vara Antonio. Jag håller ju Antonio superhögt. Skulle ju till och med han kunna blanda sig i en kaptensdiskussion här till Gameweek 4 utan att skoja. Alltså om du kollar på ditt övriga lag, tycker att du har lite problem, ser lite andra spelare som du är sugen på och har möjlighet att kliva in på, då ja, det kanske skulle kunna vara wildcard-läge. Jag tycker inte att -8 är någonting som jag personligen hade kikat mot överhuvudtaget i det här läget. Fortsätter med wildcard-frågan då. Kenneth Berg säger det: om ni hade aktiverat ert wildcard under detta uppehåll, hade då valt av spelare påverkats av att Europa och Champions League snart drar igång? Finns det lag som anpassar sina startalvor i ligan mer än andra med detta i åtanke? Om ja, får ni gärna diskutera vilka och varför. Det är en ganska stor fråga, Fredrik. Men självklart behöver man ju ta Europaspel i beaktande vid byten, både vid ett wildcard eller vid övriga byten, va?
Så är det ju. Då får man kika lite på de lagen som spelar i Europa och hur ser trupperna ut. Ta ett Liverpool till exempel som ju nu inte värvar in någonting. Ganska tunn trupp, speciellt framåt. Ja, så nu med Firmino skadad, då ska Jota spela där. Sen är det jäkligt tunt bakom. Så ja, men definitivt någonting att hålla koll på. Sen tror jag vi är fortfarande ganska tidigt i säsongen. Så jag tror ju ändå att ja, men de här allra bästa spelarna kommer att spela väldigt mycket. Svårt att se att man liksom, då ska det vara att man kommer tillbaka oerhört sent från en samling eller så. Men annars räknar jag med att ha de större pjäserna på plats för det mesta.
Mm. Jag håller med. David Gustafsson hade en riktigt dålig omgång här. Sitter med två fria byten och har bestämt för att Harvey Barnes nu ska ut. Sen så tycker jag även att det är dags för Ings att lämna. Så det låter väl som vettiga dubbelbyten att göra. Men han sitter också med Bruno och undrar om det är värt att ta minus 4 för Ronaldo. Det kanske vi har avklarat. Men Barnes, Ings. Ja, vi har ju pratat om lite alternativ här. Och här finns ju verkligen det här minus 4-läget för Ronaldo och plocka Bruno med också, tycker jag. Här kanske det kan vara ett alternativ när vi pratar minus 4 och i den här situationen. Men ja, hur resonerar du? Skulle det kunna vara så att man till och med kan undvika minus 4 genom att uppgradera Ings till en Ronaldo? Finns det någon möjlighet, tror du, att få ihop det genom att plocka ut Barnes och gå på en 4-5 i Sissoko eller Gilmore?
Ja, det beror lite på det. Om du sitter med lite stål av banken så kan det funka. Mm. Men jag tycker också att man ska kika lite på vad är det liksom, ja, men vad är det man får in för mittfältare om du väljer att växla upp en Danny Ings till exempel. Ja, men som en Calvert Lewin, då får du kliva ner något från en Barnes. Men ja, vi var inne på det här segmentet runt 6 miljoner plus minus. Det finns ändå bra spelare där. Jag är helt övertygad om att det går att hitta någon där som man känner att ja, det här är en tillgång som jag gärna sitter på, inte bara en vecka.
Mm. Vi har ju pratat om spelare, både i liksom Barnes och Ings där runt omkring. Både lite uppåt, lite neråt för de spelarna. Så att det finns ju många bra alternativ. Jag vet inte, jag känner mig inte riktigt bekväm med att säga den här spelaren, ta in honom, utan jag gillar mer när vi får förslag, vad tycker ni om de här? Jag vill inte välja byten åt våra lyssnare, där ska man gå på egen magkänsla, men vi pratar en hel del om olika spelare som vi gillar, så det kan man ju lite jobba med. Mikael Öhman nämner Adama Traoré för 6,0. Vi har väl pratat lite om honom. Det är en chansning, men det kan vara värt det. Robert Jonsson, han är rätt nöjd med sitt lag, men sitter utan Ronaldo och Lukaku. Det är väl ganska många som gör. Hans plan har varit att vänta med wildcard i Game Week 7. Men frågan är, måste han dra sitt wildcard nu för att byta in Ronaldo? Det måste han väl inte, va?
Nej, det måste man absolut inte. Och vill man jättegärna ha in Ronaldo så brukar det ju ofta gå att lösa. Sitter du inte på någon av dem, sitter du förmodligen på Bruno. Och då gissningsvis så kan du lösa det med ett dubbelbyte. Om du nu verkligen, verkligen vill gå för.
Marcus Bergdahl Johansson, han undrar vilken som är den bästa backen. Och skriver en inom parentes, förutom Trent. Bra där, Marcus. Och målvaktsvalen nu för omgång. Ja, säg 4-9. Jag slår ju ett stort slag för Wolves. Där. Jag älskar ju Semedo. Kanske inte hade gått på både Semedo och Sa. Men antingen gå på Sa eller Semedo. Det skulle jag verkligen rekommendera.
Mm, ja, men verkligen så. Jag var inne på målvakten där också. Jag tycker att Meslier är också ett väldigt bra målvaktsalternativ. Och sen så ser jag ju liksom, jag ser att en Lugadini har fallit i pris, men jag tycker spelschemat för Everton ser himla trevligt ut och jag tror ju ändå, jag håller envist fast liksom vid tanken och tron om att det kommer komma en offensiv return ändå. Det är Burnley hemma, Villa borta, Norwich hemma. visst, den har United borta, men sen är det två raka hemmamatcher, var väl mot Watford. Så jag tror att en ding kan smyga med här nu. Och nu är det uppenbarligen många som har sålt honom eftersom att han sjunker i pris. TSB:n är nere på 14%, så att de poängen kan, de kan vara värda en hel del.
Mm, absolut. Chris Carlson har en fråga här som många har liksom varit inne lite på, och jag är inte helt säker, men jag tror att det är så. Han undrar hur länge Ronaldos pris är låst. Det är många som plockar in honom. Om inte jag har helt fel för mig, så tror jag att nya spelares pris är låst i 7 dagar, vilket i så fall innebär att hans pris kan ändras inför Gameweek 4, eftersom vi nu är i ett landslagsuppehåll. Kan du bekräfta det här, Fredrik, eller har du någon annan uppfattning?
Ja, men jag har försökt att gräva lite. Det här är nog någonting som de inte skyltar med jättemycket, alltså officiella. Så. Jag läste någon uppgift om också att det skulle vara låst ända fram till Game Weekend, men det var en ganska svajig källa.
Jag inte.
Nej, jag tror inte det heller. Så att det, sen är det ju frågan, liksom, ja, stiger han 12,6 då? Och det är klart, det kanske gör att någon ligger 0-1 ifrån. Så ligger man precis på, liksom, på det berömda håret att kunna få in honom, då är det väl någonting att ha i åtanke. Men de är ju iväg att spela nu. Så jag menar, låt säga att du har plockat in honom redan och så hade han dragit ett korsband där i matchen idag. Den hade ju inte varit superkul. Så det kan ju ändå finnas anledning att ha lite is i magen, kan jag tycka, nu just när det är VM kvar och så.
Det som stressar ändå, tycker jag, det är att även om hans pris är låst, så är det många som byter in honom, och byter man in honom så behöver man byta ut någon annan, och deras pris är ju inte låst även fast du byter in Ronaldo. Så jag tror att det är många som kommer sjunka i värde här om det görs väldigt, väldigt mycket tidiga transfers. Sen så vet jag inte, det är ju så att i de här landslagsuppehållen så är det många som är, åh, nu kommer det bli jättemycket prisförändringar. Men jag ser det, om man kollar historiskt, så har det varit så att det är vissa som är trigger happy, går jättetidigt, gör sina byten direkt liksom inför landslagsuppehållet och så. Nu har det gått ändå några dagar här, och då brukar det infinna sig något typ av lugn ändå i transfers. Såklart sitter du på wildcard, håller du på att göra byten fram och tillbaka lite hela tiden, men de påverkar inte prisjusteringarna, just wildcard-byterna. Däremot så tror jag, om man inte har gjort så mycket beslut än, då har du nog valt att avvakta det här landslagsuppehållet lite mer, och det kommer komma liksom de stora bytesströmmarna och prisjusteringarna kommer komma inför Game Week 4. Delar du min uppfattning där, Fredrik?
Jo, men verkligen så. Har du inte varit early adopter, då är det lika bra liksom att sitta lugnt och vänta in informationen, för det är riktigt tråkigt att trycka iväg både byten och kanske till minuspoäng, och sen så ställer liksom skador eller covidutbrott eller vad den kan vara till det, liksom, så att du sitter och har satt i en sämre situation. Och, ja, då, det kan göra att man tappar lite geisten, så då är det, kan det vara liksom värt att kanske liksom, ja, men, missa någon prishöjning eller prissänkning mot att du ändå spelar lite mer safe. Mm. Det beror lite på hur man är som manager också. Där jag är ju lite fegare, där tycker jag att det är liksom inte värt att spoila så mycket poäng och så. Som du säger, vi återkommer ju till det här med att byten är värdefulla, och det vill bara upprepa det, att de byten man gör, de vill man ändå kunna få chansen att få utdelning på.
Ja, verkligen. Och som sagt, min bild är i alla fall att det inte sker så mycket prisförändringar nu så här mitt i landslagsuppehållet. De sker precis i början, och sen så framförallt mot inför Game Week 4, där dagarna innan, när spelarna kommer tillbaka och vi får höra lite från presskonferenser och ha bättre koll på skador och sånt. Mm. Sista frågan vi ska avsluta med kommer från Simon Karlsson, och jag vet inte ens om vi riktigt ska svara på den. Hans fråga är i alla fall om vi vet vilka spelare som kommer missa matcher efter landslagsuppehållet på grund av att de ska sitta i karantän när de kommer tillbaka. Och ja, vi har väl fått en del svar med en Martinez, Buendia och sådär, och vi vet vissa som stannar hemma. Men vi kommer i nästa avsnitt att göra en större djupdykning i landslagskollen, och då kommer vi in på det här. För man får mer information, det ändras ju lite hela tiden. Så då kommer vi gå igenom det. Det vi även kommer gå igenom nästa veckas podd, kan jag redan flagga upp nu, det är att vi kommer göra en djupdykning i statistiken från de här första tre gameweeksen. Då kommer Stefan vara med oss. Det här är Stefans käpphäst med statistiken. Vi brukar alltid göra det här i landslagsuppehållen, och brukar vara uppskattade avsnitt. Se vad vi kan dra för slutsatser där. Vi kommer såklart även komma med rekar och kaptensval inför Gameweek 4, om ni saknade det i den här podden. Stort tack för att ni har lyssnat, och som sagt, gå in på vår Facebook-sida för att läsa mer kring poddresan till London. Såklart ska ni hänga med oss och se Palace Arsenal i vår, heja fram Palace och kanske sitta på rätt sektion eller till och med rätt plats där Cantona gjorde hoppsparken. Men ja, med det sagt så tackar jag för att ni har lyssnat, och på återhörande. Ha det bra!
Ha det gott. Tja.
If there's one thing that my family and friends know me for, it's being an amazing gift giver. I owe it all to Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, my one-stop shopping site that has amazing gifts for every occasion. With Celebrations Passport, I get free shipping on thousands of amazing gifts. And the more gifts I give, the more perks and rewards I earn. To learn more and take your gift giving to the next level, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.